Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tuttosvenskan presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan.
Säger vi hjärtligt välkomna till Toto-svenskan avsnitt 44. Det är måndag, Allsvenskan har återstartat efter ett litet uppehåll. Och vi har väl Freddy som gladast i studion. Annars är vi tre jävla kryssgäng här idag. Så det är väl sådär
man lite, mår.
Ja, du mår, vi andra är lite ambivalenta och sådär lite mer lågmälda. Borras för helvete här direkt i inledningen. Som ni hör, och där kommer en
stökig skylt
i huvudet också. Kan det vara säsongens sämsta start på ett program? Jag tror det, Fred. Du får vänta lite, du som är så jävla glad. Vi börjar att säga välkommen till Tapper som hemkommen sent igår från Blekinge. Där det blev en poäng för ditt Norrköping. Hur var Strandvallen?
Mysig. Vi hade ju turen att få skuggsida med. Vi pratade om det lite innan programmet, men att alla mår ju skit för man har bränt sönder sig. Och det har man väl gjort ändå. Men vi hade skuggsida. Det var trevligt. Det var de här beryktade nya silltoastarna. Fanns inte för bortast då. Det var ju tråkigt. Men det fanns extremt bränd korv. Så att det var överlag trevligt, får jag säga. Det är ju väldigt fint med Elby.
Ja, det får man faktiskt säga. Walter, välkommen tillbaka till studion.
Tack så mycket.
Kryss även för Bajen. Mm. Börja med att fråga hur din midsommar var. Du var inte här i torsdags. Ni två vet ju lite vad ni gjorde i fredags. Men hur var din midsommar?
Jo, det var jättebra. Tack. Sol och bad var på landet. Så att, ja. Skönt med lite ledigt från fotbollen.
Ja. Fred, du var på plats i Sundsvall eller? Nej.
Nej, tyvärr.
Så då har du inga spaningar från Norrland?
Nej, tyvärr. Förutom att det var jävligt varmt och man inte fick dricka öl på läktaren. Man var tvungen att dricka upp ölen utanför läktaren.
Är det sant?
Ja, de har någon ny regel där uppe i Norrland.
Ja, det är Norrland.
Där var alla ställen. Det känns ändå lite otippat att de går i bräschen för det där.
Ja, nej, men så 3-5-er måste förtas bakom läktaren, inte på läktaren. Så
man kan
inte
skulle vara bättre. Då sveper man ju bara isen fort.
Ja, exakt. Det går ju undan liksom. Så kör man två snabba i halvtid och sen går man ut på läktaren igen och är i bra form. Ja.
Östersund så. Körde ju någon förra säsongen att det kan ha varit för att vanliga läktarna inte var öppna på grund av corona eller någonting, jag vet inte. Men när vi var där fick man inte köpa öl för att vi inte hade citat VIP-biljetter. Då kände jag att ni kan dra åt helvete. Men nu är det tydligen hela Norrland.
Ja, de har en anti-ölkultur där borta. Jag vet inte vad de vill uppnå med det här.
Otroligt.
Kanske konsumeras för mycket där uppe.
Ja, det kanske är det att de precis ska bromsa alkoholkonsumtionen lite grann. Vad vet jag. Vi ska prata ner söndagens matcher som ni förstår. Det är 4 matcher ikväll också. Kalle, hur mår du förresten? Jag har inte frågat.
Ja, men jag mår ganska bra. Varm och svettig och god. Men annars är det fint.
Hur var din midsommar då?
Den var lite sådär, jag var sjuk.
Rookie mistake. Ja. Det här är ju bara att bita ihop. Men det var 4 matcher ikväll. Jag ser ju ändå fram emot Skåne derbyt. Även om vi pratade om det att det är inte så spännande. Man vet ju att Helsingborg har inte en chans ikväll. Men man gillar ändå derbyn. Alltså oavsett vart någonstans det är. Kicklar lite tycker jag ändå med Kalmar, Värnamo ikväll också. Men du har kollat lite på odds och sånt inför ikväll. Och Malmö är väl stora favoriter, va?
Ja, de är så stora favoriter så att det är nästan skrämmande att se. Men jag tänkte ändå, om man kollar in på Unibet, lilla spelet Malmö FF vinner med 0 insläppta mål, 1,79. Det är ganska bra odds ändå tycker jag. Ja. Och så in och peta in
2-0, 3-0. Känns väl som en rimlig. Ja. De släpper inte in några mål, men då gör de andra sidan inte så många mål Malmö heller. Så att 1-0 kanske är det troliga resultatet.
Men att de ska släppa in mot Helsingborg, det tror jag inte. Så kika in där om du är över 18 och inte har problem med spel, för då kan du kolla på stödlinjen.se istället.
Den matchen ikväll alltså, den tar vi givetvis ner på onsdag tillsammans med Sirius Blåvitt. Tror jag att vi ska ha lite fokus på då också. Men nu ska vi prata söndagens matcher. Jag tänker att vi börjar på Tele2, Walter. Det var ju, våra tre lag spelade ju samtidigt, så att jag har inte sett era matcher i dess fullo, så att säga. Men kollade lite statistik och lite sammandrag och sånt, och då kändes det som att det ser ungefär ut som det brukar göra när Bayern spelar hemma. Det är mycket skott på mål och många hörner och sådär, men vad gäller liksom heta chanser var det ganska jämnt. Var det liksom ett rättvist resultat, eller hur var matchen?
Ja, det får man säga. Jag får rätta det där med skott på mål, för det var det ju inte. Däremot var det otroligt många
skott då generellt.
Men jag tror Bayern hade 26 avslut eller något liknande, men var väl typ 2 på mål, och det säger väl ganska mycket tyvärr. Men Hammarby gör ju en jättebra första halvlek, men det är återigen det problemet som man sett med Bayern nu under Cifuente, som man nu ska tala om problem, är väl att de riktigt heta målchanserna har väl uteblivit. Vi är ju dominanta och skapar mycket, men det är liksom, det blir nästan riktigt farligt. Men som jag tror i första halvlek har knappt något skott på mål, även om vi är väl dominanta, håller bollen och skapar mycket, liksom nästan lägen. Så att ja, och sen Häcken gör det ju bra. Häcken inleder bra de första 7 minuterna, och sen i andra halvlek så har de också en bra period på typ 10 minuter, och då gör de 2 mål snabbt på lite halv omställning. Men sett till hela matchen så är det väl rättvist med ett kryss. Men nej, det är ju återigen att Hammarby har ju svårt att skapa målchanser eller riktigt heta målchanser i det öppna spelet, och det är ju två fasta situationer igen i den här matchen som gör att det är slut på kryss då.
Om man räknar in finalen i kuppen då, så är det en vinst på sista 7, va? Hur stort, eller är det en minikris?
Ja, men det tycker jag. Alltså, jag kände ju när man trodde i minut 80 så ligger väl Lund med 2-0. Då satt jag och funderade på ursäkta hur jag skulle kunna ducka medverkan här. Men nu så känns det ju lite bättre. Men det är fortfarande så att jag känner ju att jag tror inte Hammarby kommer vinna guld. Och det trodde jag ändå, eller liksom, i vart fall jag levde på den förhoppningen för några omgångar sedan. Men nu om jag liksom ska pantsätta mitt hus och göra ett odds, så tror jag, och satsa mer pengar, så tror jag inte bara Bayern kommer göra det. Med tanke på att vi har ju haft 3 matcher hemma nu mot Malmö, AIK, Häcken, och vi har tagit 3 poäng på de matcherna. Där hade vi nog behövt kanske 7 poäng. Även som sagt, vi förlorar inte hemma, men jag tycker vårt hemmaspel är för svagt, för att vi har trots allt de här bra lagen borta. Så att det kommer nog kosta att vi inte har tagit 3 poäng på hemmaplan mot de andra toppkonkurrenterna.
Men vad tycker du det beror på då att ni inte skapar fler heta chanser då? För att jag menar, varje match, utan att liksom veta exakt, men det känns ju som att ni har haft mest boll varje match, ni har ändå mycket avslut. Är det att man liksom, att det fega sista tredjedelen, eller bristande kvalitet liksom, de zonerna, eller vad beror det på, tror du?
Dels är det en viss feghet i att man, Hammarby spelar väldigt kontrollerat. Innan matchen så läste jag och lyssnade på en intervju med Mart att vi är det laget som har överlägset släppt till minst målchanser mot oss. Så att vi är det mest försvarsstarka laget i serien, och det är man inte van vid. Men det kommer ju också till priset av att det kanske inte är lika frejdigt framåt, och att man inte kanske vågar slå den avgörande passen i sista tredjedelen. Men sen har ju också kvalitet. Alltså, varken Selmani eller Ludvigsson har ju rosat marknaden, Och det börjar väl kosta nu efter 11 omgångar att Selmani, han har väl gjort ett mål, Ludvigsson har gjort två. Mm. Och båda Ludvigsson är likadana mål på fast situation med liksom lobbnick. Och det är samma sak igår med Ludvigsson. Ja, han gör det bra, men han är inte het. Han liksom trycker inte dit den. Och det är väl det som börjar kosta, tror jag, nu. Att våra två anfallare man förväntar sig ska göra lite mål, de har inte gjort det. Mm.
Men om vi kollar lite bakåt då på Bayern då. För vi säger att ni släpper inte till så mycket. Nej. Jag var inne och kikade lite målvaktsstatistik. Där ligger Johan Dahlin ligger på 89% räddningsprocent. Och där ligger Dovin på 72%. Jag tror han ligger 8 i allsvenskan. Mm. Är det liksom någonting som med honom? Jag har ju sett
nu var det
Bayern.
Där var det igår, va?
Ja, exakt. Ja. Dovin är knäskada. Men ja, jag vet inte. Alltså, det är ett par mål. Det är väl mot Norrköping. Jag kommer inte ihåg om det var kuppen eller alls.
Jo, det var
ja, det kuppen. Var kuppen, ja. Där är väl två tavlor, typ. Men den matchen vänder ju Bayern och vinner sig. Men i övrigt så känns det inte som att det är så många mål i allsvenskan där det känns som att man vill lasta målvakten. Att det är där problemet har varit. Men visst, det är alltid bra med en bra målvakt. Men jag skulle inte säga att det är någon där oron sitter. Utan det är ju snarare hur anfallarna har levererat. Att vi har behövt göra mer mål i de här matcherna mot AIK. Eller AIK gör vi bra, men mot Malmö framförallt. Både i kuppen och i finalen i Svenska kuppen. Eller i Allsvenskan och i finalen i kuppen. Och nu mot Häcken igår.
Du nämner liksom anfallet som ett problem. Får jag säga något positivt om Bayern då? Att jag kände så här, även om han var lite ur form fortfarande och lite liksom hattig igår, så tyckte jag, alltså sökandet av genombrott från Travalli var, han kändes fan
ja, hur såg han,
bra,
han gjorde sin första start
ja,
igår.
Ja, exakt.
Hur såg han ut?
Det är första gången man kan utvärdera honom. Jo, han såg bra ut, tycker jag. Mm. Det förvånar mig lite, för det kanske var min fördom. Jag tänkte mig att han skulle vara mer en utmanande spelare, liksom överstegsfinta på kanten. Men han är rätt klok i liksom, väljer sina lägen och det var inte liksom så att han gick in i sin ytterback 5 gånger och tappade bollen, utan tvärtom så spelar han ganska mycket och vänder hem och sådär, så att han var inte riktigt den spelartyp som jag hade förväntat mig, men han gör en bra match. Det är inte så att det är liksom en enorm wow-faktor som man kanske hade hoppats på med tanke på allt snack det har varit, men han gjorde inte heller en besviken, så att en bra första prestation.
Kolander till höger, det tycker jag är, alltså att jag kan tycka att Bayern blir lite mer, alltså lite för defensivt lutat med Kolander som en av de tre, eller för mig är han mer en spelare på tre man i mitt fält. Alltså jag ser inte honom som en liksom en offensiv ytterforward som han ändå blir i ett 4-3-3, eller?
Nej, fast tanken är nog att han ska ju en högre utgångsposition än våra liksom i trebacks mittfältet, så att han är nog lite offensiv. Jag håller med, att jag trodde inför säsongen att han var lite mer, skulle ligga lite längre ner i banan, men tanken är nog att han ska spela där ute, eller eventuellt som diskuterat om att skola om honom till högerback och se han mer som en kantlöpare, för han har ju en väldigt arbetskapacitet. Mm. Men han gör väl okej. Inte mycket mer än så. Men ja, han är ju uppenbarligen för Selmani nu på kanten.
Ja, det är ju en följetong ju, Astrid Selmani. Det är ju liksom, alltså jag förstår, jag har ju också suttit här och tyckt att nu får ni väl bänka honom. Mm. Men nu då, det är en match liksom med den här konstellationen som var igår. Men är det inte lite, för jag tycker inte heller att Ludvigsson ska spela central. Jag tycker att han får inte ut särskilt mycket alls där. Och det blir ju någonstans, det är ju det man får spela om man väljer att bänka Selmani.
Ja, nej visst, men jag vet inte, jag har svårt att säga att det liksom, att det skulle vara bättre att spela Selmani. Han har ju fått sin chans där ute och det har ju inte flugit, så att jag är inget emot den uttagningen. Och sen får man väl komma ihåg att det här är ju också, tror jag i vart fall, det är några omgångar fram till 15 juli när fönstret öppnar, men vi kommer ju få förstärkning på de positionerna med tanke på att två spelare nu har lämnat som spelar ute till höger, så att där kommer väl något nytt också.
Men håller ni med mig om att det var lite konstigt den här liksom rubriksättningen av att så här, stora markeringen från Cifuentes, nu Peter Hanselmani, för han är väl bara bänkad för att det inte har flygit i år. Han har ett mål och en assist på 10 matcher eller vad det nu är.
Jag tycker det är jättekonstigt, för jag såg studion efteråt när Axén och de pratar om det, att så här, det här är en otroligt tydlig markering och att vi vill ha bort dig och något liknande som de drog de slutsatser. Det är väl det är hans tredje petning på 11 omgångar, så han har ju fått spela, han har ju fått sina chanser, men uppenbarligen har han inte tagit det, så att det snacket förstår jag inte alls att det, nej, att det skulle vara något anmärkningsvärt.
Så nej, men för då är ju varje petning en markering i så fall. Ja. Det är ju bara att han uppenbarligen inte levererar, tycker jag. Eller jag såg det inte alls, eller det kanske det var, jag vet inte hur snacket går internt, men, jag tycker det var lite konstiga rubriker.
Liksom. Ja, jag håller verkligen med. Det är ingen petning på det sättet, med, om man med det menar att det är markering, utan det är helt enkelt, han har fått sin chans och inte levererat, så att det är väl rimligt. Men annars, om man ska ta glädjen, så är det väl Alper Demirol som hoppar in på centralt mittfält och gör jättefin insats. Han är inblandad i 2-2-målet och även har ett par bra aktioner innan dess. Och så här. Så att, det var kul att se. Det var hans premiär i Bayern.
Men om vi ska ta lite Häckenperspektivet då, så måste vi ju, alltså, det är en match efter uppehållet, så vi ska väl vänta och se, men jag som har suttit och liksom snackat ner Häcken börjar ju bli lite orolig att fan, är de på riktigt eller? För att det är ju en imponerande liksom insats. Sen går det ändå att argumentera för att ett riktigt mästarlag tappar ju inte den 0-2 borta mot en toppkonkurrent. Då ser man till att stänga den där kiosken. Men alltså oavsett, 2-2 borta, ändå en fin prestation som jag har förstått det.
Ja,
alltså det är fan, de är ju bra på riktigt liksom.
Nej, verkligen. Nej, de gör jättebra, och de har ju också, det är lite målvaktstabbe på Bayerns mål får man säga, i vart fall på första hörnan tycker jag, när han är ute och hänger tvätt, exakt. Så att det är små marginaler, och det var väl det som var krysset på föran. Det känns ju skit, men det var ju liksom totalt nattsvart i åttonde där när de leder, med tanke på att det är just Häcken vi möter, att de skulle ha 6 poäng före, så det var ju väldigt viktigt att de inte släpptes iväg med poängen, att vi tog krysset på av den.
Ja, men exakt, precis. Hur ser du på det, att så här, det går ju att se det, ja, det hade ju varit två sidor av myntet.
Ja, det hade ju varit väldigt skillnad om man förlorar mot Degerfors. Det hade ju inte liksom spelat någon roll på det sättet, mer att vi förlorar poäng, men det var ju viktigt att Häcken inte fick dem.
Ja, men och också att det går ju ändå att hävda från, liksom med Bayern-ögon, att det visar karaktär att ni ändå kommer tillbaka och gör 2 mål sent. Sen går det också att bli irriterad på att vad fan, varför är vi inte med från start i andra halvlek, och varför släpper vi iväg dem till 2-0? Ja. Så att det går ju att se det liksom både halvfullt och halvtomt i det där glaset.
Ja, precis. Men jag tror ju, just, eller min känsla är ju att det har blivit för mycket kryss hemma nu mot toppkonkurrenterna, och det där kommer bli jobbigt, för nu måste vi börja vinna borta mot de lagen, och det är ju en tuff uppgift.
Men vad gör ni av Jeremejeffs intervju efter matchen? Det var ändå, eller såg ni det?
Ja, jag såg den.
Axén frågar rakt ut, jag tycker Bayern ska värva dig, och Jeremejeff svarar, vi får se. Det var ändå,
jag stängde ju inte dörren.
Nej, det var fan speciellt alltså.
Ja, det är många spelare som håller dörrar öppna till Bayern. Abdul Saeed gjorde ju samma sak efter.
Ja, Degerfors hade jag kokat.
Ja, vi ska ringa David Eriksson här snart och kolla vad han tycker om det där, för att det var ju, ja, men jag såg det, jag reagerade också på det, och där är väl lite grann skillnaden liksom, utan att vara elak, men där är väl skillnaden på Häcken och liksom de större topplagen, att han kommer undan lite grann med att säga sådär, eller inte säga det han borde säga, att nej, men fan, han kan inte stå efter en match mot det laget och säga att vi får se, eller liksom sådär.
Han borde ju säga, vi leder serien, de ligger efter, varför ska jag gå dit? Ja, det är det han borde säga.
Men jag tycker han är jävligt proffsig, alltså, jag tycker han gör ett jävligt bra intryck för att fotbollsspelare i en intervju, men och samtidigt, han säger ju ändå att jag är nöjd där, så får vi se vad som händer, så att det, om det skulle vara något på G, så är det ju oklokt av honom att säga att det är inte aktuellt. Så att jag tycker han sköter rätt snyggt ändå.
De kör ju tydligt, jag lyssnade på Toto Balotto nu på tunnelbanan på vägen hit, och då hade de med Daniel Larsson som ju är Jeremejeffs agent, och han körde samma liksom 1, X, 2 svar på allting också, så de har ju den tydliga taktiken att vi säger ingenting, så har vi ingenting sagt, medan Abdul Saeed, de kör någon helt annan taktik där borta på uppe i Degerfors.
Men en liten svaghet i Häcken tänkte på igår, att när Lund får gå ut på vänsterbacken, som han har ju varit väldigt bra i år tycker jag, att då ska liksom Bengtsson ner och spela vänsterback. Det känns ju som en, men det behöver de ju lösa i sommar lite.
Ja, men det pratade de om även om presskonferensen, men Hagre, han var ju irriterad om han bara fått ut 18 manna trupper, för han fick lämna en vänsterback hemma som skulle kunna ha varit bra, men och så valde de att ta med Bengtsson istället. Och enligt honom så var det den frågan som var uppe, att man eventuellt ska utöka till 20 och att det är på G. För att det är just att de tar ut två i backlinjen, två i anfallet och två på mittfältet. Och det var det som var problemet. Han var inte nöjd med Leo Bengtssons prestation som vänsterback, får man förstå.
Det var nog ingen, tror jag, som såg.
Han är fortsatt tungt, Leo. Vi har haft med honom här. Vi gillar ju honom, men det går sådär för honom. På tal om Häckenspelare, Jeremy, för hade jag mer eller mindre bokad här för typ 4 veckor sedan. Sen så började han ösa in mål och sen dess har det varit radiotystnad. Jag tror till och med jag lovade honom i något avsnitt. Så där blåste vi alla Häckensupportrar på Jeremy. Men han har väl mycket annat att tänka på, gissa. Men en annan grej jag tänkte på när jag såg Häckens, ja men det är 2-0-målet. Och det kanske visar att Bayern är inne på den om man pratar om Kolander som högerback, att Simon Sand, han har varit bra i år jämfört med förra säsongen och så, men där har ni ändå ganska tydlig brist, va? Är det inte så?
Jo, ja, jag vet inte, men som sagt, vi har ju släppt in 2 mål får man säga, så att försvarsspelet har väl inte varit liksom akilleshälen i laget, men nej, det är ju inte bra, men det målet blir lite speciellt också med den här deflection på
fänger,
så det blir liksom lite så här, vad fan händer nu, och så ja, det, man släpper in mål ibland, och det där liksom, jag tycker inte det var så konstigt egentligen med tanke på just vad som hände med inspelet som lobbas på fänger, men man får säga att Häckens 2 mål är jävligt snygga, tycker jag.
Ja, första är ju otroligt fint.
Riktigt snyggt spelmål. Så att, ja, det är svårt att försvara sig när motståndarna gör riktigt bra.
Nu har ni ju lite tur på så sätt att, ja, men dels att det är Häcken ni möter och även då att AIK tappar poäng. Djurgården är ju liksom omgångens vinnare hittills, och Malmö får vi väl anta blir det också. Men vad... Det är ju derby nästa omgång. Det blir ju liksom...
Ja, det är
nu är det ju liksom lite omvända roller. Från att kanske Djurgården hade haft verkligen kniven mot strupen, så är det lite grann ni ändå som har det. Även om ni fortfarande har en match till god och så. Men om ni... För att, alltså, du säger att du inte tror på guldet, men ni är fortfarande med en guldchans. Ni har ju en rejäl liksom, guldchans så. Men vad tänker du inför fänger avstängd?
Ja, dessutom.
Det är ju ett jävla tapp.
Ja, det är ett jävla tapp. Nej, men det känns lite jobbigt med den matchen just nu. Alltså, med tanke på... Hur det har sett ut precis i en uppehåll. Vi förlorar mot Värnamo borta, förlorar cupfinalen. Och sen så nu tar vi bara en pinne hemma mot Häcken. Och jag har sagt det tidigare. Alltså, jag känner ju mycket mer självsäker inför Häcken hemma än typ Degerfors borta. Så det är ju de här matcherna på hemmaplan som man verkligen ska vinna. Även mot liksom bättre motstånd. Så att Djurgården borta slash hemma, det är en tuff match. Och det känns väl som att Djurgården bör väl vara favorit i den här matchen så som känns just nu.
Ja, det vet vi alla när Djurgården ska gå in med favoritskap i derbyn, hur det brukar gå. Men fan, nu är det dags att bryta lite trender här, känner jag. För jag känner den formen Djurgården går in med versus Bayern som inte har vunnit på, vad sa du, Tapper? 7 omgångar nu?
Nej,
en vinst på.
Ja, vi vann mot Peking. Men...
Mot något skitgäng.
Exakt, mot något skitgäng. Så med de förutsättningarna och lite vart jag tycker att Djurgården är på väg åt, om vi pratar liksom vart Bayern är på väg, så är Djurgården på väg åt ett helt annat håll och verkligen hittat en formtopp här nu, så att matchen på söndag kommer bli rolig, tror jag, för Djurgårdens del, men som sagt, derby.
Så långt ska jag inte sträcka mig och säga att det är liksom, vi lägger oss platt, men det, jag har inte det bästa självförtroendet inför den matchen, men det är som sagt, derbyn så brukar inte det spela så stor roll, utan det går lite som det gör.
Men bara för att liksom gå tillbaka till din fråga du ställde efter 6 minuter om Häcken, jag tycker att nu börjar det ändå bli dags att prata om dem som ett rejält hot om att faktiskt vinna allsvenskan, för jag tycker att när det pratas om lagen som ska vinna allsvenskan i år och som har gjorts också även senaste omgången, då har det pratats mycket om Bayern och det är Malmö och det är Djurgården och AIK. Häcken glöms bort, men nu har man ändå, ja, men man kryssar borta igår mot Bayern, man leder med 2-0 med 10 minuter kvar, man är borta mot Malmö. Jag tror inte de har torskat en match i allsvenskan sedan 20 april.
Nej, de kryssar borta mot oss också, som ju också är en svår, alltså de har ju ställt av en del svåra bortamatcher, ska man ju säga.
Så jag tycker ändå att de börjar förtjäna och liksom få vara med där uppe.
Med Jeremejeff, känns det som, för det är så mycket snack om att han drar.
Ja, det känns som att de har en skör trupp också.
Ja, för han gör ju mål i varje match, och tar man bort det, då blir det jobbigt helt plötsligt.
Så. Enda torsken de har är alltså Blåvitt.
Ja, det är imponerande.
Det är inget blå, är det de har.
Och att det inte pratas mer om dem, för nu tycker jag nog att de börjar förtjäna att faktiskt prata om dem som är guldkandidat. Och kanske också för Jeremy, för att han börjar känna att, ja, men jag kanske kör på ett halvår till här, för jag börjar ändå känna att fan, Häcken kan nog vinna det här guldet. Och...
De har ändå två ganska tuffa, alltså de har Elfsborg hemma och sen Mjällby borta, det är ändå två ganska tuffa matcher. Så jag vill ändå vänta in dem. Gör de bra resultat där, tycker jag 4 poäng då är de ju inte kanske guldfavorit. Det beror ju såklart på hur det går med andra matcherna.
Jag tycker det är samtidigt för tidigt. Det har gått typ 11-12 omgångar.
Det är liksom nästan en tredjedel kvar. Men då ska man ju absolut ändå liksom respektera att de är där uppe någonstans. Man ska ändå nämna dem i gulddiskussionen.
Jag har vunnit borta mot Malmö och kommer upp och spela bra här uppe.
Topplagen är väl satta nu. Det känns ju som de 5 som är i toppen. Det är de det kommer handla om. Det känns rätt. Men jag tycker man får nog vänta till omgång typ 20 innan man börjar snacka guldfavorit kanske.
Ett lag som inte är guldfavorit är IFK Norrköping i alla fall. Vi ska prata om deras match mot Mjällby. Det var alltså ändå väl en ganska bra prestation från Norrköpings sida, eller?
Ja och ja, skulle jag säga. Alltså, som varje match vi spelat så kollar man liksom XG, så är det en bra prestation igen. Att jag tror den liksom, vi ska vinna den där matchen. Men det var rätt tattigt. Forceringen var knappt där. Det kändes som det saknades. Det blev lite den här känslan. Man landade till slut i känslan att vi behöver någon mer som gör oväntade saker. Liksom. Att vi har rätt bra... vad ska man säga, jobbare typ, att Totte Nyman och Emma Markovic och Jakob Portmark och så vidare, det är bra fotbollsspelare på sättet att de är hårt arbetande och duktiga på sin grej, men man landar igen i att så här, det är fan bara Jonathan Levi just nu som skapar saker ur ingenting hela tiden, och han har ju 5 mål och 4 assist också, så han gör ju sin grej, men det behövs mer sånt. Det är nog svårt att ställa upp ett lag med 10 hårdarbetare och en kreatör på något sätt. Sådär. Och så att klart Totte kan skapa lägen ur ingenting också, men inte på det sätt, ni förstår vad jag menar. Det är ett hårt arbetande lag, men det är för få som sticker ut i det offensiva spelet liksom.
Ja, och där tror jag också så här, även om Abdulrazak Ishak inte var liksom, han är inte en poängspelare eller så, så tror jag ändå att han, alltså att tappet av honom kan nog ändå visa sig var mer betydande för offensiven än man kanske trodde, utifrån att nu var det väl Skulason som gick in på mitten istället, va?
Som också är det ganska bra.
Ja, absolut, absolut. Men Ishak, så här, man kan säga vad man vill om hans poängskörd och allt där, men det var ändå en spelare som kunde driva boll. Den typen av spelare är ju inte Skulason. Liksom, det var ett par år sedan han kunde driva boll i tempo liksom. Så där tror jag ändå, men det känns ju också som att det kommer hända en hel del för det. Indy pratade vi om i torsdags bland annat ju. För det blir ju ganska påtagligt som du säger. Det är ju Levi som gör grejer på egen hand. Sen gör ju Totte, han kommer göra sina mål, men det är ingen spelare som skapar lägen själv. Det är ingen spelare som dribblar sina gubbar. Så där är det ju tydligt att Markovic är ju inte den typen av spelare. Det måste man ju ändå säga nu. Alltså, han kan man väl ändå utvärdera som att hittills har det ju varit en misslyckad rekrytering.
Ja, jag tycker han gör en rätt bra match nu.
Ja, men vad står han på? Han har inte gjort målen, eller hur?
Verkligen. Och jag hoppas att han kan växa in i det. Det pratade vi om för några veckor sedan. Att så här, det är en nivåskillnad att gå från norska andra ligan till allsvenskan också. Där han gjorde mycket mål assist liksom. Men än så länge har det inte lossnat där. Och det är ju lite... så här, jag har svårt att beskylla Rickard för det. Att det känns som att det offensiva spelet, det finns inget som händer där riktigt. Men det har ju inte ersatts. Alltså sen han kom, de vi har blivit av med är ju... behöver inte rabbla alla, men det är liksom Sead och det är Isak Bergman och det är, alltså, det är så bra kreatörer och folk som skapar saker liksom. Och det har inte ersatts riktigt, så det känns som så himla mycket hänger på sommarfönstret nu. Och sen, det är så svårt att sitta här vecka efter vecka och så här, man har så svårt att analysera när varje match är, vi gör det rätt bra, vi borde ha vunnit, men vi vinner ju inte.
Nej.
Att vi vann 4 i rad, men det är inte så man gör en bra säsong, att man liksom torskar 3, vinner 4 i rad, är dålig i 3. Sen kommer vi säkert vinna mot Sirius och Degerfors nu, så får man upp hoppet igen och sen blir det torsk. Alltså sådär.
Ja, men det hade ju varit en bra omgång att vinna med tanke på som vi varit inne på, att många lag framför det tappade poäng.
Ja, och sen är det ju en skitsvår, alltså Mjällby har inte förlorat hemma i åren. Och det är en tuff bortamatch liksom. Men som du säger, samtidigt som kryssen liksom rasslar inför Hammarby och Häcken och AIK och alla, då ska ju inte vi inte vinna när vi har satt oss i det läget vi är i nu. Som man får säga varje vecka, jag tror fortfarande vi kommer komma 5-6 liksom. Men det är ju inte tillräckligt bra för att ha ambitionerna som IFK Norrköping har. Och det är nog mycket... det är trupp alltså, det är samma som lite samma problem som AIK har liksom. Vad finns det för bredd, vad finns det att slänga in om 3 spelare borta, vad gör vi då? Om De Brito går sönder och Ishak blir såld, då ersätter vi med Exxon Binako och Skulason, och båda de gör det ganska bra igår, men då är sen laget slut, alltså det finns liksom inget mer kvar liksom.
Och det är ju, även om de gör det bra igår, så är det en sämre, tydlig liksom nivåskillnad neråt på båda två.
Ja, det skulle jag säga.
Framförallt Binako kanske mot Brito.
Ja, och det är ju ett truppproblem. Vad då, senaste 1,5-2 åren har vi sålt 12 högklassiga allsvenska spelare. Och under den perioden har vi värvat in Gurfinkel och liksom Markovic som inte lossnat än. Aid som börjar lossna lite, måste jag säga att jag tycker. Och de enda högklassiga som kommit in när 12 har gått ut har ju egentligen varit Ekpol och Ortmark, som båda gör det svinbra. Men man kan inte tappa 12 och ta in 2 av högklass. Det går liksom inte.
Men Marcus, när vi pratar lite om Norrköping och eran liksom saknad av bredd, det gör ju också väldigt svårt för er att gå in och liksom förändra en matchbild. För kollar man ändå på startelvan, det är ändå bra gubbar på planen. Mm. Men när vi pratar ert sommarfönster, om vi ska komma till det, skulle du vilja att ni får in mer spelare som kommer in och förändra en matchbild? Eller vill ni få in startspelare i truppen, om du fick välja?
Jag säger startspelare för att det gör att de som startar nu blir sådana som kan komma in och förändra matchbild. För jag tycker om man ställer upp vår elva nu med Ishak borta, så har vi kanske 7-8 i den som håller riktigt hög allsvensk klass. Och sen kanske Dagerstål försvinner nu, det vet vi inte än. Men får vi in någon så att Markovic istället kan komma in från bänken, han har liksom explosivitet och driv. Får vi in någon mer... vi behöver få in en på vänsterbacken framförallt, men får vi in en till på mittbacken, minst en till, då har vi liksom en till där. För om nu som Dagerstål gör en dålig match och måste liksom gå ut i slutet, då det finns liksom inte så mycket att slänga in där bakom. Och jag tror att om man ska värva bredd gör man väl ofta det om man vill uppåt genom att värva spets och göra sin gamla spets till bredd istället. Så att jag säger att det måste in 2 minst startspelare och 4 totalt, kanske minst.
Så röstade om Anton Eriksson till Norrköping, var det?
Ja, som ju var sämst på plan.
Men han hade en kämpig match.
Han är bara 18, så han...
Han är 20. Men han har också gjort 3 säsonger och varit bra och så pass ung. Så det hade varit en jättebra värvning. Shabani som det snackas om, också bra breddspelare sådär. Han kommer ju gå in i start om han kommer att vara bra och ung. Framförallt lite de andra, det viskas som så här Sigurdsson och sådär, som är rejäl spets liksom. Det är nog det som behövs. För att det är ju inte dåligt. Det är ingen kris. Alltså när man ser matcherna nu, det är inte så dåligt som det känns liksom.
Men det är ju som du var inne på, jag tycker ju inte att ni har sett dåliga ut egentligen någon, inte ens i början, inte ens den första perioden när ni inte vann en match. Så spelmässigt har det ju sett helt okej ut hela tiden. Men som vi liksom hela tiden återkom, det är ändå resultatsport. Det är ju egentligen skitsamma hur fan det ser ut om resultaten inte kommer. Alltså åtminstone över tid. Ja. Att så här, ja, men då får vi väl skita i att det ska se så bra ut. Då får ni väl göra som Kalmar borta då, varje match. För att alltså, det är ändå Norrköping vi pratar om. Alltså vad fan, ni har en ekonomi som visar att ni ska ligga betydligt högre upp än vad ni gör. Alltså,
ja, den är väl i princip näst bäst i Sverige.
Ja, men hur går de tongångarna då liksom i supporterled och sådär kring kravbilden på att nu får ni fan se till att investera här i sommar, för att pengar har ni ju.
Ja, alltså, den tongången är ju exakt så som du säger det. Och nu var ju också Levi ute och satte press på klubben genom att vara på Fotbollskanalen. Går ut och säga att jag skulle gärna veta var de här 200 miljonerna vi har sålt för senaste 2 åren har hamnat någonstans. Liksom. Så att de tongångarna finns ju. Sen så är det just nu, det är väldigt mycket som att hålla på ett lag som har liksom 3 hängmatcher, ni vet. Att man hela tiden är så här, de kommer vi ta 9 poäng på. Det är lugnt. Det är lite den känslan nu, för att så här, vi har städat av så mycket svåra bortamatcher. Alltså 5 av 6 bortamatcher har ju varit mot lag som ligger före oss. Det är Stockholmslagen, tyvärr Mjällby just nu då. Och Kalmar som jag ser som 5 väldigt svåra bortamatcher. Så att de vi har kvar borta, majoritet av dem är ju sådana vi ska kunna vinna även fast det är bortamatch. Nu kommer Sirius och Degerfors de närmaste 2, sen kommer sommarfönstret. Vi har liksom ett läge att faktiskt kunna vända den här säsongen. Och som sagt, jag får inte panik om Mjällby borta, att vi kryssar den. Det är en tuff match liksom. Så det känns som att man just nu sitter i känslan så här, det här borde vi kunna vända. Men den känslan är så vidrig att ha, för antagligen kommer vi inte göra det och antagligen kommer vi komma 7 eller någonting då.
Får jag fråga, vad är svaret från klubbledningen då på den hypotetiska fråga som Levi ställer? Varför investeras det inte mer i truppen?
Svaret är ju inte ställt än, för det kommer ju sommar liksom. För att de har ju också varit ute och sagt att det kommer tillkomma 3-4.
Varför har man planerat på det sättet? Det verkar ju lite liksom förhastat att värva trupp i sommar med tanke på att halva serien spelar då.
Ja, men det har ju de, jag vet inte om de har sagt svar på det i något sammanhang, men de har fått kritik för det under hela våren egentligen. Jag vet, Rickard ryktades vara rätt irriterad på att han inte fick en till anfallare till exempel och sådär inför säsongen. Vad händer här ute? Jag vet inte om det går in i podden, men det är någon slags hundkrig eller något som pågår här.
Det låter som ett litet djur och väldigt dåligt där ute på något sätt.
Det sågas för fullt. Ja, men det där, alltså, om jag får spekulera i, alltså, jag tror ändå någonstans att de kanske ändå kände att, ja, kanske något namn kort var de väl inför säsongen. Men jag menar, man plockar ändå in en Markovic som där och då ändå var lite sådär. Han var ganska uppsnackad när han kom. Hade jättefina siffror från Norge. De Brito går sönder. En av Allsvenskans bästa liksom wingbacks i fjol går sönder. Det är såklart det är vad det är. Liksom. Så jag tror, min känsla är ändå att Ortmark kom också inför den här. Alltså,
ja, Ekpolo också. Och Dagerstål på lån. Ja, alltså, jag tror ändå att, Aid. Det är, det är inte att de inte tog in.
Det är folk, offensivt. Liksom. Det är ju ett namn till offensivt som man hade kanske behövt förstärka. Men annars är det väl bara att de nyförvärv kanske inte har fallit så väl ut som man trodde. Några av dem har gjort det. Ekpolo till exempel, som jag har varit inne på många gånger. Men framförallt då kanske Markovic. Att det är där Achilleshälen har varit, att han var den tydliga offensiva förstärkningen, han har inte presterat, då blir det tunt liksom. Men som sagt, det blir intressant som, men hur var, jag måste fråga kring Dagerstål, för nu har ju alla Rysslands svenskars kontrakt, eller det går ut nu sista juni. Hur var liksom, nu vann ni ju inte, så det kanske inte var den här avtackningen av spelare och så vidare. Men hur var liksom reaktionerna, känslan från Dagerstål gentemot er på plats och sådär? För jag var ju på plats på Stora Valla igår och då, jag vet ingenting, men min känsla var ju att det var tydligt tack och hej då från Jordan Larsson åtminstone, ut, liksom sett till kroppsspråk. Han stod kvar lite grann själv när de andra hade gått in och klappade lite extra länge och sådär. Hur var det med Dagerstål?
Absolut inget sånt alls. Nej. Och ryktena är ju rätt starka på att det ska vara ganska möjligt att det förlängs. Han gick ju av och sådär också. Men det var inget sånt speciell avtackning eller något sånt. Och ja, men i princip alla har väl skrivit om att det är en av dem som är troligast att han blir kvar. Liksom. Samtidigt har han ju själv varit öppen med att så här, skulle det komma något bra från en större liga så vill jag ju testa det. Så att man vet ju inte. Men min känsla är nog att det finns verkligen, det är verkligen uppe för förlängning. Liksom.
Hur långt är hans kontrakt i Ryssland? Har du koll på det?
Jag tror 2 år till. Han gick ju för inte så länge sedan heller. Ja. Han har ju varit 1,5 år. Jag har för mig att han skrev 3 eller något sånt.
Ja, men då är det inte samma incitament som man kanske har med Jordan, att man vill sälja honom i sommar för att få in några pengar alls. Han har ändå då 2 eller 1,5 år kvar på sitt kontrakt innan man kan börja surra med Dagerstål.
Ja, exakt. Men ja, jag skulle verkligen inte bli förvånad om han blir kvar liksom. Och sen så hoppas man att det inte då blir en ursäkt att inte förstärka mer, för det behövs i vilket fall. Det behövs en back och en vänster wing och en central mittfältare och en anfallare till i vilket fall.
Hur såg Mjällby ut då? För att det pratade vi ju med Brännan i våra de här lagspecialerna här under uppehållet, att vi nog kan få se ett lite mer framåtlutat Mjällby efter sommaren. Ja, det var inget man såg glimten av igår.
Nej, verkligen inte. Det var en störig match i det, att det kändes som det var, vi forcerade jättehårt vårt första 5, det hände ingenting. Sen svajade lite och var inga chanser åt något håll. Sen gradvis tog vi över match. Och sen i 67 när vi gör 1-0, då är man så här, okej, då vann vi idag. Fan vad gött. Sen är det ju riktigt pissförsvar som de gör mål på. Det är någon hörna som rinner igenom och någon som får jogga ut och slå ett till inlägg. Och så står han 42-åriga 18-åringen.
Silence! Liksom. Alltså jag säger så här, det är Silas höst. Han gör 7 baljer nu under hösten. Han har någonting, jag tycker att han är rätt bra. Alltså.
En hård lobbnick in i krysset. Ja, typ, ja.
Alltså jag blev inte förvånad när jag såg först liksom älvorna. Och sen så kollade jag också då vädret, såg men det är typ 30 grader nere på Strandvallen också. Och så såg man efter 1-1, 2 hörnmål. Det var bara så här, fan. Det var liksom, jag kunde se matchbilden och matchen utan att jag såg den.
Torrt gräs, mycket långbollar.
Långa inkast.
Ja, men så här, det hade kunnat komma både 2-0 och 2-1 från vårt håll och så här. Ni gjorde inte det och så här, det kunde varit straff, men skitsam. Alltså jag orkar inte sitta varje omgång och prata om att det kunde varit straff hit och dit. Jag vet inte, det var inte ett framåtlutat liksom, var det Bayern 2016 Mjällby direkt, om det är det Brännan tror.
Det kanske kommer då från Brännans lag, men en grej vi måste stanna till vid som jag noterade, både i den matchen men framförallt uppe på Norrporten Arena, var ju, eller MP, vad fan heter det nu?
MP3,
så heter den. Var ju att Aid blir ju alltså varnad vid målet. För att han hoppar upp och firar mer. Joel Asoro blir varnad för att han kramas med en supporter.
Edvardsen
blir varnad för att han kramas med... Alltså,
Triple A också va?
Nej,
han blev inte varnad.
Nej, men han var inte riktigt
ute. Han var ju halvvägs ute där ju.
Nej, men där är, jag vet inte om det är just det här liksom, att du ska ta dig över, vad heter liksom,
alltså, reklamskyltarna.
Ja, exakt. Att det är det. För att på Stora Valla var det inte riktigt reklamskyltar på det sättet.
Man säger att Aid var inte över något, för det är ett stort galler i väg. Men däremot...
Ja, men han var ju uppe på gallret liksom. Oavsett, poängen är ju att vad är det för jävla trams? Alltså, vi måste ju ta bort det här skiten.
Alltså, det dummaste. Alltså, varna någon om den är extremt osportslig mot andra lagsupportrar.
Absolut, fine. absolut.
Men att du kramar en egen supporter, ja, eller uppe på gallret och firar med dina egna, att det blir en varning så jävla töntigt att jag vet inte vart jag ska ta vägen. Alltså.
Och regeln säger ju att det kan ju orsaka kaos på läktaren när de går upp. Det är därför man får gult kort, för att det blir stökigt. Herregud,
alltså.
när de springer fram och tappar så kramar spelarna.
Tappar han 90 polare liksom. Ja. Hur stökigt ska det bli?
Hur farligt kan det vara egentligen?
Nej, det är så jävla otroligt. Alltså.
Det hade ju varit extra surt om det var gula kort också som kom och gjorde att spelarna missade derbyt. Det släppte vi på de här. De kunde ta de här gula.
När jag såg att framförallt Edvardsen hade tagit gult för det, då var jag så här, gick in och kollade, bara, är han avstängd i derbyt nu? För han skulle ju kunna ta ett sånt gult och inte ha tänkt på det.
Ett Stefanelli
hjärnsläpp. Ja, exakt. Ja.
Alltså, både Azor och Edvardsen sa att de inte kände till regeln. Tyckte jag var konstigt, för det där har väl varit...
Ja, det är ändå... Fan, de har väl domarna ute hos innan säsongen och sånt.
Ja, men och det där är ju skett förut liksom.
Ja.
Jag vill se liksom ren anarkiprotest från spelarna nu. Alla 11 ska upp på läktaren och fira efter varje mål i varje lag.
Tränare, avbyta bänken.
För det är en jävla pissregel alltså.
Då borde ju Rosenberg nästan ha blivit avstängd en månad när han gjorde sitt sista mål där. Han var väl uppe på läktaren till och med.
Ja, det var ju köpes. Jag vet inte om, är det så i Europa? Också,
ja, det måste det vara.
Ja, det är väl därifrån vi tar våra influenser.
Ja, exakt. Vi ska ju vara, liksom, hänga med i tiden.
Exakt. Vad modern.
Var och allt sånt där. Nog om Mjällby Norrköping. Vi ska prata lite grann om Degerfors AIK. Har med oss Davva här på länk. Jag vet faktiskt inte om varken du eller jag är så jävla nöjd efter gårdagen. Eller vad känner du?
Ja, men precis. Hade du tagit en poäng inför matchen alla dagar i veckan, men det misstänker jag att du inte hade gjort.
Nej.
Så här i efterhand så är det klart, med tanke på andra halvlek så hade jag gärna sett det här med tre.
Men hur högt, som du är inne på, det förstår jag att du hade gjort inför, det hade inte jag gjort, men vi får ju någonstans ändå sjukt nog vara nöjda med en pinne om man ser till liksom de chanser och att ni, det sista som händer är liksom centimeter från att få med alla tre pinnar. Men hur högt håller du Degens prestation? För att jag tycker att ni är ganska svaga i första halvlek, men andra halvlek är ni ju minst lika bra, om inte till och med nästan bättre än AIK.
Ja, precis. Jag var tvungen att kika om andra halvlek, för jag såg den väldigt dåligt från en dålig vinkel på kortsidan där. Och det är ju helt sjukt vilka lägen vi bränner. Vi har ju, som sagt, hade ju hög XG den matchen, det förstår jag ju nu i efterhand. Jag håller väl matchen och prestationen som, ja, det är klart det är bra. Det är klart att vi tar ett poäng av topplag liksom. Det är ju, det kan man inte sticka under stol med. Så att jag är jättenöjd med prestationen. Och framförallt så kul att se Joe Zhao tillbaka, högerbacken. Kul att se Juricic i form. Många som var bra igår.
Ja, det var ju givet att Juricic skulle göra mål. Där visste man att när elvarna kom så visste att vi kommer inte hålla nollan idag. Vi kanske vinner, men vi kommer inte hålla nollan.
Nej, alltså Nordfeldt var ju extremt bra igår. Jag vet inte, minns att du sa att Saidi skulle ju bli bjuden på all dricka på Bosna efter 3-0 mot Sundsvall. Är det liksom fribar på, fan inte det där, Garbo för hand då?
Hörru, Garbo har lagt ner. Det märks att du inte varit i sumpan på länge. Dick Turpin då kanske. Där har nog Kribben, jag kan bjuda han på några bärstar om inte annat. Men du,
han gör ju en fantastisk räddning.
Alltså det är ju två, kanske tre liksom superräddningar. Och det var ändå, jag tror att det var skönt för honom, för att han absolut inte varit dålig. Men det har ändå gnisslats lite kring att, oj, är han inte bättre än så här? Alltså sen han kom till AIK, det är ändå liksom landslagets tvåa vi har värvat. Men igår visar han ju liksom att han håller absolut högsta klass. Men vad säger du, om du får börja då, så får väl jag fylla i lite grann. Vad säger du om AIKs insats?
Alltså jag blev ju... Jag fick ju höra att Jordan har varit sjuk under veckan. Jag tycker att AIKs anfallsspel var... Ja, ni kändes inte alls tunga, liksom, varken på fasta eller i spelet. Försvarsmässigt vet vi att ni är duktiga och er press blir bra. Jag tycker inte att ni kom upp på den nivån som jag är vana att se. Det är svårt att säga. Vi är väldigt bra. Jag tycker vi liksom, spelmässigt gör väldigt bra också, varierar vårt uppspel. Så att det är klart att det påverkar hur man ska bedöma er också. Värmen säkert påverkar mycket, och lite som du var inne på det här med att ni har kanske inte har den bästa bredden i AIK i år, det syntes ju. Det hade varit en helt annan matchbild om Jordan har varit 100% frisk och Nabbe spelat och återigen och Seb, det måste man ändå ta med sig, tycker jag.
Ja, nej, men precis, det är ju liksom, det är ingen bortförklaring tycker jag, men vi saknar ändå fyra av våra bästa spelare. Det ska man ändå ha med sig. Mm. Sen så tycker jag också att Degerfors gör en av eller kanske sin bästa prestation för säsongen. Och det kombinerat som du är inne på värmen. Men det som blir tydligt, och det har jag varit inne på här egentligen hela säsongen, är ju att AIKs bredd är ju ett problem. Ett tydligt sådant. Och det blir ju, nu har vi som sagt, det är många borta samtidigt, lite liksom Malmö Light liksom problemen, så att det är många startspelare borta. Men med det sagt så ska man ju ändå kunna, alltså så här, det måste ändå finnas nivåer i avbytarna om man vill vara med och vinna ett SM-guld, tycker jag. Alltså jag kan vara okej med att vi byter in Erik Ring till och med, men att vi kastar in en Tom Strannegård och liksom Henry, alltså det är ju knappt så att bottenlagen kastar in den typen av spelare, utan att liksom vara elak, men det är ju så verkligheten ser ut. Och det är det jag har varit inne på med liksom, att nu när vi ska kvala till Europa dessutom, jag tror att det kommer behöva förstärkas rejält. Och jag har ju en teori som jag skrev ut på Twitter också igår, att min teori är ju att det var lite av en markering kanske från Bartos mot både Jurelius och styrelsen och den sportsliga ledningen, att är det den här truppen jag har att liksom basa över, här har ni de spelarna jag har från gubbe 13 till 18. Det här är nivån på den. Så, och liksom blotta det lite för oss supportrar, så att då vi på våran sida ska sätta lite press på den sportsliga ledningen, att det är uppenbart att våran bredd är för dålig. För det var ju det som blev så otroligt tydligt igår.
Jag tror ju på den teorin eftersom han skolad av Norling. Det känns väldigt norrländskt.
Ja, vad hade alternativet varit att spela då?
Nej, alltså det är det som är också. Alltså det är inte så mycket för Bartos att göra. Alternativet hade ju varit att chansa att spela längre. Alltså så här, jag vet också att Jordan Larsson har varit både sjuk och skadad nu under uppehållet som har varit. Så att uppenbarligen var inte han helt frisk. Jag vet inte om det var han själv som ändå tecknade att han ville byta. Det är lätt att vara efterklok. Det såg att det var någon som svarade mig att så här, borde man kanske med facit i hand inte startat Jordan? Tagit in honom i paus för att ha honom mot slutet. Såklart, jättelätt med facit i hand att säga det. För att som det blev nu så, alltså egentligen direkt efter att Jordan blir utbytt, så är ju vi, alltså spelmässigt och liksom den energin som spelarna förmedlar, nöjda med krysset. Alltså vi går ju knappt för segern. Det är någon lång frispark i 92 där när borta sektionen, när vi börjar ropa lite, då får ni fan köra, vad håller ni på med? Då liksom, då visas det lite energi, då visar Milo att nu lyfter vi upp och liksom sådär. Men i övrigt är det ju 30 minuter där mellan minut, ja men 60 och 90 där ni är spelförande och där ni visar klart mest energi. Jag menar, ni borde väl rimligtvis inte heller ha en bättre och bredare trupp än vad AIK har?
Nej, men jag tror kanske att vi har alltså, jag vet inte, det kanske passade oss bra igår. Vi var ju ganska låga stundtals också och kunde vila mycket med bollen, vilket var, tror jag, nyckel till att vi orkar hålla uppe så länge. Men alltså angående, nu håller jag på att tappa vart du säger det, men var det inte så lite förra året också när ni kom till Degerfors att ni hade liksom skador på några viktiga spelare och tappa egentligen på grund av det också? Det hade sett helt annorlunda ut, tror jag, med Seb Larsson som mittfältet igår.
Ja, men det tror jag också. Det blir ju otroligt tydligt, både han och Otieno, att de är väl kanske våra två viktigaste spelare. Ja, men dels blir det lite oroväckande, tycker jag, att de andra ändå liksom ledarna inte kanske är så starka ledare, åtminstone inte jämförelsevis med Sebastian Larsson. Det var jag lite besviken på, hur Milosevic, hur Sotte, hur de agerar liksom rent kroppsspråkmässigt och tar tag i spelet. Där blev det tydligt att Seb var borta. Och som du säger, det var väl lite så i fjol också. Sen så tycker jag också att det bekräftar också en annan oro som jag har haft, att borta spelet, bara för att vi slog Sundsvall och Helsingborg, så är inte jag är inte liksom okej med bortaspelet. Jag tycker inte att det känns tryggt när vi åker ut på bortaplan. Sen såg jag dock, vilket kanske säger mer om hela serien, men att AIK är alltså tredje bäst i serien på bortaplan i år.
Det är sjukt.
Det är helt sjukt. Ni är näst bäst. Häcken är bäst. Häcken har inte förlorat än. De har 3-3-0. Ni har väl 3-0-2, tror jag, eller något sånt.
Två torskar och så har vi vunnit mot Degerfors, Sirius och
3-0-2
förstås.
AIK har 2-2-2 och är tredje bäst i serien på det.
Och vi ligger väl någonstans där i mitten nu med gårdagens seger.
Ja, jag tror ni ligger 9 eller något sånt där. Så att det säger väl någonting mer om serien. Fredde vill in här också.
David, vi satt och surrade lite förra veckan om vilka lag vi tror kommer åka ur allsvenskan. Och där var vi ju rätt eniga om att Degerfors inte kommer göra det. Och det tycker jag också syntes på spelet igår också. Det lilla jag har sett från matchen. Men hur känner ni liksom som för det laget på nära håll? Det känns som att det har skett en liten förändring om man kollar egentligen de 6-7 första omgångarna till Degerfors nu.
Ja, ja men så är det ju. Det, absolut, vi har ju förändrat allt från liksom, spelsystem till uppställning och bytt ut liksom, tongivande spelare. Och, så är det ju. Det har ju skett mycket där. Jag har väl tyckt att vi har haft tur att nu när vi har forskat så många matcher i början, att vi har haft turen att fortfarande hänga med. För hade vi liksom inte, hade vi haft mer än 6, kanske 7 poäng upp till säker plats nu, så hade det varit tuffare. Nu är det liksom, jag vet inte exakt för det, men det är väl 4 poäng, va? Upp till säker mark. Och det känns ju ändå på något sätt, det kan man ju vända på med 19 omgångar kvar, det ska inte vara något problem. Jag tycker att liksom, vi har hittat ett bra spel, nu känns vi tryggare i defensiven, även om jag liksom upplever att det finns saker att förbättra även där. Offensiven ser ju bra ut, alltså vårt 1-0 mål. Förvisso så kan man ju hävda att det var offside, vet inte.
Hävda och hävda, det var väl offside, va?
Det är ju fantastiskt fint.
Ja, det var det. Men det är ju offside.
Ja.
Eller?
Nej. Ja.
Nej, det beror på vilken vinkel man har på kameran.
Alltså, det
på sitt supporterskap.
Det blev ju inte offside, och då var det ju inte offside.
Nej, just det. Det var ändå lite förvånansvärt att han inte hetsade mer mot oss i målet. Det har han ju gjort varenda jävla match han har spelat på AIK och Nico.
Det är väl för att han vet om att det var offside, tänker jag.
Jag tänker att han älskar det ännu mer om han skulle veta att jag var offside där. Då hade han ju tryckt upp det ännu mer i facet på oss.
Men det som, är det Milo som går upp i nickt eller slutet? Vad tycker du om det? För jag har läst mycket om att folk som huvuddomaren är kass för det ska vara straff där i slutet.
Ja, det sker precis. Det är exakt, det är ju på våran sida. Alltså, jag ser den situationen som att det är en sån, alltså där allt händer i ett. Att han hoppar och bara står där. Och sen, jag har faktiskt inte sett reprisen. Jag vet inte ens om den tar på handen. Men om den gör det så är det liksom en sån klassiskt tilltrasslad situation där den studsar på huvudet och sen ner på en hand i så fall. Alltså, jag tyckte inte att det kändes som att det var straff där och då i alla fall. Sen, som sagt, jag har inte sett den efterhand så jag vet faktiskt inte. Men det är mycket möjligt.
Ja, jag tycker den är svår. Det hade varit, jag hade ju kallat det för en klassisk AIK-straff om ni hade fått den där slutet utan problem.
Ja, vi ropade men, på straff efter 3 minuter när Kimpioka gick ner.
Ja, i början där?
Ja, efter alltså 2,5 minuter har det gått.
Ja, där. Alltså det där är ju helt besatt för det är ju en solklar kapning.
Ja, visst är det?
Ja, men det är ju, alla vet och så vidare. Är ju utanför straffområdeslinjen så det ska vara frispark där. 100% liksom. bara fram Fia där, han står ju sjupa till så det har jag ingen aning om. Men det hade ju varit kul om vi åkt på en straff efter 4 minuter. Liksom. Det hade ju varit tack för natt. Liksom.
Ja. Men hörde, vi måste ju också snacka kring Abdo Saidis intervju efter matchen. Det är väl, vad är det, 50 dagen i rad som fotbollskanalen har toppat med Abdo Saidis flirtar med Bayern. Vad säger alltså, du som Degerfors-supporter?
Jag snacka om det.
Okay. Ja, men det måste vi ändå göra.
Ja, jag vet inte. Jag tror kanske att så här, jag har ju full respekt för att spelare vill liksom gå till andra klubbar som är högre upp i hierarkin. Liksom, och där får man väl ändå kvalificera in Bayern i, tycker jag. Sen kanske jag hade varit andra ord om jag vore honom. Man kan ju fulltolka hans uttalande om man vill. Jag vet inte, jag känner ändå att han är ganska fokuserad på Degerfors. Han har varit under hela tiden han har varit här. Jag tycker inte man ser några andra tendenser på att han skulle vara missnöjd eller någonting. Så att, visst, skittråkigt liksom.
Hur skulle tappet kännas då? För det känns ju som att det är seriöst på G nu.
Ja, jag ser det ju som det ser ut just nu. Så jättestort tapp. Hade du frågat mig inför säsongen så hade jag nog inte tyckt att det varit så farligt. För jag menar, vi har ju en Johan Bertilsson där som gick före han i startelvan i början av säsongen. Sen har vi även Dejan Vukojevic, även om han inte spelar på en kant, så vi har ju bredd framåt. Jag skulle tycka att det är tråkigt om han stack nu. Det finns så mycket fotboll i honom och jag tror att han skulle liksom kunna, om han stannar och gör det ännu bättre, så är det fler klubbar som inte ser honom när säsongen är slut. Det tror jag.
Walter, vad tänker du kring Saidi till Bayern?
Nej, jag har dålig koll på honom. Jag har bara sett när Bayern har mött Degerfors. Men och sen så har man ju varit lite orolig att siffrorna är sminkade här med 5 baljer. För han gör ju 3 mot Sundsvall. Men så det är ju härligt att höra att det skulle kännas som ett tapp och att det finns fotboll i dem. Men nej, jag har för dålig koll på honom. Men det är en intressant spelare naturligtvis. en bra ålder också, så att han kan nog göra det bra Hammarby. Mm. Och det behövs ju förstärkas. Och jag tycker också det, med de pengar som Hammarby har, så nu tar det sig om Bayern har bjudit 4, Degerfors vill ha 5 tror jag, så där går det nog att komma överens.
Hur säkra är de uppgifterna att vi vill ha 5? För att det har jag hört.
Nej, det vet jag inte. Det är bara det jag läst. Men om de siffrorna stämmer, så tycker jag det är en rimlig peng och chansa. Det har Hammarby råd med, att lägga de pengar på något som kan bli riktigt bra.
Han är 99, va?
Ja, 21. Ja, 22. Mm.
Men det... jag tycker att 5 miljoner, det är rea. Med tanke på en tabellposition och vilka mål han faktiskt har gjort, så...
Har Degerfors råd att tacka nej då?
Ja, men det tror jag väl. Det tycker jag.
Edvardsen, pengarna ligger där fint på kontot.
Ja, de var ju inte inräknade i fjol. Och jag tror ju mycket väl att han kan säljas efter säsongen också. För jag tror ju återigen att han kommer ju producera mer mål för oss, vilket kommer bibehålla hans värde. Även om det är ett år kvar kontraktet, så kommer han säkert kunna gå för liknande summor. Kanske inte fullt ut, liksom 5 miljoner kanske, men i närheten där. Och jag menar, om det kan rädda ett kontrakt, så ja, men då är det inget snabbt. Och liksom, då kan vi ju... Om han räddar kontraktet, då får han gå gratis med, liksom. Om det är han som är skillnaden. Men ja, det kan man ju, bara... Liksom.
Men för jag reagerade lite på det igår. För att han har ju liksom förra säsongen och även inledningen, så alltså, då kändes det som att han var väldigt tydlig. Framförallt vänsteranfallare i ett tremananfall. Nu har han fått hoppa in och spela mer centralt. Han gjorde väl det. Det började väl Sundsvall borta att han fick spela som nia. Och det gjorde han ju igår också innan han blev utbytt. Men för att det jag reagerade på var att det känns som att han har dels liksom accepterat den rollen, men också utvecklat sig som spelare på grund av den rollen, att han har blivit liksom han kände stor, han kände stark, han gick liksom upp och vann nickdueller mot Sotte och Milo flera gånger, där det kändes som att han är mer än bara en kreativ teknisk ytter. Förstår du, att han har liksom fått en större palett kring sitt fotbollsspelande.
Finn Spider.
Ja, exakt.
Ja, men absolut, han överraskade ju många. Alltså, att han spelade centralt mot Sundsvall var ju liksom, vi hade ju skador, vi hade ju avstängningar och så vidare, så att det var ju mer av en slump. Sen har han liksom passat in bra i den rollen då, tycker jag. Jag hade väl kanske föredragit en annan typ av spelare i den rollen, alltså, kanske, ja, men det är mer Viktorsson eller Evertsen typ. Det har vi ju kanske inte, det har vi ju inte i dagens trupp. Så Abdo har ju liksom kommit in och ja, men gör det väldigt bra, precis som du säger. Han hade även några anfall igår som han mötte upp bollen och fördelade ut på kanterna, och sen fyllde på i boxen väldigt snabbt, så att han såg liksom så naturligt ut för honom.
Men om du surrar som Said ut, vilka har ni några gubbar på väg in? Är det någonting du skulle vilja se förstärkas? Nu har man ju lite, känns som man har lite sparkapital i Campos, så att han har inte fått liksom visa hela sin palett på planen. Men är det liksom några andra du ser skulle behöva komma in i Degerfors nu när ni också har lite pengar att spendera från tidigare försäljningar, om Saidi också lämnar?
Ja, alltså jag tror inte det skulle tala mycket emot att vi köper spelare. Det har vi liksom inte riktigt gjort fullt ut. Vi har gjort det vi gjorde det in på säsongen då med från Superettan från Norrby med Dijan, men jag tror liksom inte att vi går ut där och liksom öppnar plånboken, utan i så fall så blir det, och det har ju varit inne på att det blir liksom ett utlandsspår kanske. Det har ju ryktats om någonting från Norge, är lite löst. Centrala anfallare från Elfenbenskusten faktiskt.
Man älskar att det benämns som någonting från Norge.
Ja, fast det är exakt det som jag sa tidigare. Det är väldigt tyst kring Werner och hans sportchefer där, så att ja. Men
kring Vukovic, där borde man väl kunna få ut lite mer. Det känns som att nu, han fick hoppa in igår, men han har inte varit startad nu på många matcher. Vad du får rätta mig om jag har fel. Jag hoppas sen, för att jag såg honom ändå en del i Norrby i fjol. Jag tycker ändå att han har ändå egenskaper, och han har ju en fysik som ändå borde vara användbara för ett lag som Degerfors. Jag hoppas inte att ni har gett upp på honom, eller?
Nej, alltså, precis. Alltså, jag tycker att han har verkligen egenskaper som han borde kunna förvalta. Han borde ha en edge, tycker jag, i och med hans storlek. Han borde kunna liksom utnyttja det mot försvarare och vara liksom mer av en target spelare. Men det har, jag vet inte vad det är. Alltså, det får väl liksom tränarna göra en bedömning. Men han såg ju betydligt bättre ut igår under den korta tiden. Sen så får vi hoppas på att det har lite med skärtorna att göra också. Så att om det byggs upp så kommer det liksom lossna för honom. Så att, nej, jag tror verkligen inte vi är ett uppman. Det vore ju idiotiskt, så mycket pengar har inte vi, så vi kan bara kasta bort en miljonspelare liksom. för några matcher inledningsvis där inte bara han var dålig utan ja, men typ hela laget var dåligt, utan man får ju bara ge tid. Vi har inte råd med någonting annat egentligen.
Men för att summera Abdo-gate då, vi har haft med honom här många gånger och du vet ju hur han är som person. Han är ju liksom, han är ju frispråkig och han är ju, det är därför vi tycker om att ha med honom här också. Så där. Men det låter inte som att du är jätteupprörd på hans uttalanden.
Alltså jag skulle ju, det är väl klart att jag inte uppskattar hur han säger typ med raden att alla som inte väljer Hammarby är idioter, kanske får man liksom. Det låter ju så dumt att det är ju dumt. Alltså det blir som det faller på sin egen orimlighet att han faktiskt ska tycka så.
Han har ju rätt.
Jag har alltid förstått vad du menar.
Nej, men alltså så här, ja, det är klart jag hade ju valt andra ord, men jag kan ändå liksom, det finns andra saker att liksom lägga energi på som supporter. Och jag tycker liksom att han har inte visat någonting annat än liksom lojalitet till Degerfors. Under den tiden han har varit här hittills, så att jag menar, det är ju skillnad kanske då nu som Victor gjorde inför vår första allsvenskan, när han sa att han var klar med Degerfors och ville till AIK. Det tog ju faktiskt hårdare än en sån här grej, måste jag säga.
Mm, mm. Gott så då, Dava. Jag gjorde min stora valladebut igår. Vi hann ju inte träffas och kramas, men du kommer hit nästa helg, så vi får väl styra upp någonting då istället. Men det var ju trevligt, bortsett resultatet.
Är du solkyss nu?
Men inte så farligt som jag trodde ändå. Alltså lite grann, men inte, jag har vänner som hade det värre, om jag säger så.
Alltså det lär ju vara liksom hög efterfrågan på så här,
After Sun, eller vad heter
kylings, det? Ja, precis. After Sun. Ja. Bussen hem igår.
Ja, det var så sanslöst. Givetvis också köer halvvägs. Så att det tog ju sin lilla tid. Men det var trevligt annars att besöka Stora Valla. Det är en jävla, jävla fin idrottsplats, får man säga, att det är där som ni har där uppe i skogen.
Ja, bortsett från de här inhyrda skitläktarna så är det ju faktiskt jättefint. Där vill jag bara säga att vi ska ha ett krav på vissa antal sittplatser i en sån här match, när vi hade kunnat tagit in 2 500 mer om vi hade haft vår ordinarie ståplats. Det är ju så idiotiskt liksom, för vem liksom, vi behöver inte ha det, utan det är någon, vem behöver det liksom? Vem behöver sittplats? Det är så idiotiskt. Men vi ska tydligen bygga en ny läktare nu, så att det blir väl ordning på det här, tänker jag.
Ja, du ser det. Pengarna finns på Degerfors.
Edvardsen, pengarna går till läktare.
Exakt.
Det gillar man. Men det här är kommunen som...
Ja, givetvis.
Just det, den berömda kommundopningen.
Ja, så här. Ja, om 3 år får ni läktaren, så de hoppas väl på att vi åker ut inom 3 år.
Ja, exakt. Ja, men hörru, det var alltid lika kul att få prata med dig. Hoppas att vi ses nästa helg då.
Nästa helg kör vi.
Bra, tja.
Tja.
Får jag dra en snabb breaking news?
Ja, för fan.
Marcus Berg missar kvällens match mot Sirius. Så det blir råtorsk för Göteborg såklart.
På tal om det, har du några odds eller då kalla på den matchen? Ja, då vill man in och bomba Sirius.
Sorga är sjuk också. Tyvärr.
Jag kan leta rätt på det. Så,
ja, det är ju ett jävla tapp alltså.
Ja, de är ju one man team i år, så det bara sjunger om det.
Ja, då är ju frågan...
Ja. Sirius absolut favorit tippade nu då till 2,55, IFK Göteborg 3. Så att,
har de 3, mer 3, eller mindre bytt odds från i morse när jag var inne och kollade. Ja. Då stod Sirius i 3 gånger pengarna.
Är han skadad eller sjuk?
Jag vet inte, jag fick bara upp att han inte var med i truppen. Som breaking.
Det är faktiskt breaking.
Det är faktiskt breaking, det får man säga. Men vi ska...
Kom ihåg vad ni hörde det först. Ja,
uppgifter till Marcus Tapper. För fan, nu är det mycket strul här. Men vi ska prata 17:30-matchen också. Sundsvall-Djurgården. Du ler upp direkt. Vi hade typ precis satt oss på bussen när plinget kommer 1-0 Sundsvall. Tänkte man, fan, det kanske inte behöver bli en så dålig dag idag ändå.
Såklart Ronaldo får göra sitt första mål också. Mot Djurgården.
Det var Jocke va, som sa, domus Ronaldo. Ja, ett ganska snyggt mål ändå, får man säga. Men sen så kom ju 1-1, alltså 10 minuter efter, och då visste man att nu blir det åka av.
Ja, verkligen. Nej, men om vi ska prata om det där första målet där, 4:e minuten. Sundsvall borta med vårt dystra borta facit och Ronaldo får liksom göra sitt första mål i Allsvenskan, då kände man ju direkt att nu är det kört. Vi kommer inte vinna den här matchen heller. Men som du var inne på, August, det vände ju rätt snabbt också, och jag tycker att man ser en klassskillnad ganska snabbt. Det första målet, det är ju en försvarsmiss skulle jag säga. Sakus inlägg är jättefint, landar fint mellan Hjalmar och Pierre. Men det är ju en miss i kommunikationen de sinsemellan. Man ser Hjalmar skäller ut Pierre. Pierre känner att fan, jag har ju två gubbar här borta, du borde kanske ha den som är närmast dig, så tar jag den som är närmast mig, så går ingen på Ronaldo istället. Så får han gå ut och köra sin patenterade Ronaldo-kopia på målgest.
Just det, den hatar han inte.
Nej.
Men ingen Haksabanovic, vilket ju var en liten snackis när truppen kom i alla fall, att jaha, vad är det här? Ska han dra nu och så ska han inte ens spela sista matchen, men det är väl en skada bara.
Exakt, det är en skada och det var ju supertråkigt, för om det var hans sista match igår så hade man gärna velat se honom. Nu pratades det ju väldigt positivt om att han ska förlänga med Djurgården, så att det är nog inte det eventuellt det sista jag har sett av honom med den blårandiga tröjan. Men det var också kul att se att vi fan kunde ju lira fotboll utan Sead, för det har ju varit en liten följetong hela den här säsongen, hur vi har pratat om Sead och hur han kanske inte har liksom levt upp till förväntningarna, men fortfarande varit en enormt bra spelare och också vem skulle ha ersatt honom. Nu tycker jag ändå att vi visar igår att vi klarar oss utan Sead. Sen kanske inte Giffarna Sundsvall är liksom den stora värdemätaren liksom för att avgöra Djurgårdens offensiv sådär. Men med de förutsättningarna och med vårt skrala borta facit så får man väl vara väldigt nöjd med en 5-2 och inga avstängningar inför derbyt.
Ja, men alltså jag måste ändå säga att jag är lite förvånad över Djurgårdens alltså, framförallt offensiven. För att jag menar, i fjol var det ju liksom den urstarka defensiven med Hjalmar och Une Larsson som stängde igen och ni släppte in väldigt lite mål. Ni släpper in ganska lite mål även nu också. Men jag tror att ni gick förbi Häcken nu i flesta antal gjorda mål. Står på, alltså 25 baljer på 12 matcher.
Exakt, jag tror vi har gjort 17 baljer fem senaste matcherna. Vi har 4-0, 4-0, 5-2. Ja, det blir alltså, 14 då.
Vad har hänt där? Är det liksom, är det tillfälligheter eller är det, tycker att Djurgården generellt som lag att det är Kim och Tolle som ska liksom creddas för det, att man har blivit lite mer framåtlutade, eller vad beror det på att man gör så jävla mycket mål plötsligt?
Nej, jag vet inte. Vi har 4-0 hemma mot Malmö, 4-0 mot Varberg, 4-0 mot Sirius, 5-2 borta mot Sundsvall och sen så varvar man det med 0-1 borta mot Kalmar och 0-0 borta mot Elfsborg. Så det har varit fint att hitta någon typ av balans i det här. Men jag tror att så mycket mål Djurgården gör just nu, så offensivt har jag aldrig sett Djurgården. Och sen pratas det liksom om att Edvardsen har en måltorka och
ja, men exakt,
att Joel inte gör målen. Nu ligger ändå Joel tvåa i skytteligan, men han delar väl den också med fem andra gubbar på fem baljer. Och sen ligger Edvardsen då trea med 17 andra gubbar där i allsvenska skytteligan. Så det är egentligen som har stuckit ut, kan man ju prata om, det är ju Jeremejeff. Resten ligger ju puttrar runt 5-4 baljer. Så nej, men alltså den offensiven vi har nu, det är ju, jag vet inte om jag någonsin har sett något liknande när vi gör så otroligt mycket mål.
Nej, men och just med tanke på det du är inne på, att man känner ändå lite grann att så här, och han har varit inne på det själv, Edvard känner att han känner inte att det har lossnat för honom. Haksabanovic har ju inte liksom poängmässigt sprudlat egentligen så mycket som man kanske trodde. Men ändå har ni gjort flest mål i serien. Alltså det är ju ett jävla styrkebesked att ni ändå har ganska många. Jag menar, Radetinac gör ett igår. Han har väl gjort tre, eller?
Typ. Ja, sen, vi hade ju fem olika målskyttar igår till exempel. Liksom. Findell gör sitt tredje för i år. Hjalmar gör sitt typ andra eller tredje för i år. Banda får komma in i vanlig ordning och göra mål.
Radetinac.
Haris får göra mål. Azoro får göra mål. Så att det är väl också att vi har väldigt många fler som kan göra mål i Djurgården än vad det har varit tidigare. Det har varit mer beroende av en, två spelare. Nu vill ju alla göra mål och tycker det är skitkul, förutom Pierre Bengtsson som inte fått göra några mål än. Han är väl det enda vi saknar där på.
Ja, men och det är ju liksom, om vi ska dra parallellen till AIK då, det är väl tvärt emot att Djurgården visar upp ändå en jävla bredd. Att det finns en styrka i det, att många spelare kommer landa på liksom 5+5 när vi summerar säsongen, även fast du kanske har startat 12 matcher. Att ni har den styrkan, och ni som också ska ut i Europa, det kan ju någonstans vara en fördel för er nu när vi går in i det tajta schemat gentemot då AIK, kanske lite Bayern, även om ni kommer ju förstärka er trupp också såklart. Men det måste ju ändå kännas jävligt betryggande som djurgårdare.
Ja, och framförallt igår Rasmus är borta, Sead är borta. Det är ju de förutsättningarna att gå in med matchen med. Och då kommer ju Elias Andersson in.
Hur såg han ut då?
Ja, men han får ju agera den defensiva. Han får ju liksom täcka upp Rasmus roll. Och det är kanske inte riktigt den rollen han ska ha. Men det blir ju också på bekostnad att Hampus får spela på sin naturliga position. Ska vi plocka ner Hampus för att Elias ska få spela på den? Det kanske inte är helt rätt just nu. Så att det är ju inte heller Elias position att vara den defensiva av dem. Men han kommer in och gör jättefint, som han har gjort hela säsongen tycker jag, Djurgårdströjan. Azoro får starta och göra mål. Han
har liksom mål, klassen, assist och gult på 8 minuter. Det är fan klassen.
Ja, du ser.
Ja, men han måste väl vara given nu, väl, Azoro?
Ja, verkligen. Absolut. Och så här, med Harris, fan 37 bast, fan löpte mest av alla.
Alltså jag kommer aldrig, acceptera att Harris Radetinac är en bra fotbollsspelare. Jag kan inte göra det.
Men att han kör maxlöpningspressen vid 5-1 borta.
Ja, det är underbart. Det är och, liksom, nu ser det som en förlängning också på 2 år på honom. Det är väl också ett tecken på att man vill också ha in honom i organisationen efteråt och någonstans att han ska acceptera att han kanske inte är en startspelare framåt. Men det är ju en sån jävla ambassadör för Djurgården och hans, alltså målen också, de har vi inte pratat om. Det är ju snygga mål allihopa också. Mm. Det är inget så här, ja men någon tåpjutt där eller något öppet mål eller
det är inte kanonförsvarsspel på något av målen dock riktigt.
Nej, men det är vi som gör dem dåliga, det är inte de som är dåliga.
Det är bjudningar typ alla mål, ja. Utan att ta bort någonting från Djurgården, för att det är som du säger, avsluten är otroligt, alltså Edvardsens reprisen där som är bakifrån, alltså här, den sitter där den ska.
Och sen så liksom så här, den, så här, han har ju ändå 2 gubbar i hälen som är efter honom, han löper ändå ifrån dem med bollen och får in den, och där sitter ju alla djurgårdare och bara håller tummarna, bara låt han få sätta den här bollen, låt den här måltorkan vara över nu och som han sätter den, för man ser ju också att Asoro är ju ganska fri där borta, men man märkte på Edvardsen att han var sugen på att spräcka sin, ja, alltså, sin måltorka.
Han såg inte ens Asoro.
Alltså,
han såg inte Asoro.
Och sen Harris mål är också superfint, han tar emot den, dribblar bort sin gubbe där i slottet och sen smeker in den i högra. Bandas, jag vet inte riktigt så här, vad målvakten gör i Sundsvall, för Banda placerar in den jättefint, men jag tänker också att målvakten skulle nästan bara kunna fånga den i skopan, känns det som.
Men
kan vi göra så kallat, du klipper ut det så kan vi ha det som vignett varje vecka. Jag vet inte vad målvakten gör i Sundsvall.
Allvarligt talat. Ska ju sägas att igår är det ju inte, ja det målet absolut, det går att argumentera för att han liksom, den ska du väl ändå hinna ta. Den är ju uppe liksom på berget där bakom arenan och vänder innan den seglar in i krysset liksom. Men vi måste ju ändå prata om de här bjudningarna, för att det är ju, alltså det får inte se ut så där. Alltså om du ligger där du ligger som Sundsvall gör, spela enklare då. Alltså skicka upp bollen. Särskilt när de byter ju ändå in Pontus Engblom som var tillbaka nu i paus och har honom som är en bra, han är en bra uppspelspunkt. Ge fan i de där liksom, ska slut 4 lagdelar från backlinjen och inte en passning går fram. De blir sönderstraffade i första halvlek och de fortsätter med i andra halvlek.
Ja, Djurgårdens offensiva press går ju utmärkt. De kommer inte förbi den enda gång tror jag, förutom när de gör sitt mål i 4:e minuten.
Ja, men för det är jättefint den här tanken om att man ska spela sin egen fotboll. Men om man släppt in 29 mål på 11 matcher så får man sluta spela sin egen fotboll. Börja spela någon annan fotboll.
Ja, men det är också sällan man också ser att ett lag är så pass mycket sämre. Mm. De går in med en förlust mot AFC Eskilstuna med 2-0 i sista träningsmatchen inför den här matchen. Och då ska vi komma ihåg att Eskilstuna är superettan och Sundsvall i Allsvenskan, att de liksom är så pass dåliga. Det trodde jag inte. Jag har ju sett några highlights från matcherna när ni har mött Sundsvall och sånt, men att de var så här dåliga, det trodde jag inte. Och så här, anmärkningsvärt också det att när Djurgården släpper in första målet, det är 7:e gången i den här säsongen Djurgården släpper in första målet.
Oj.
Men andra gången de lyckas vända och sen har de vänt till kryssing 2 gånger också. Men det var också så här, man var aldrig orolig för att det här inte kommer lösa sig. Och det är sen 21 minuter in i matchen, då står det ju 3-1 till Djurgården. De får göra lite som de vill.
Ja. Alltså men man kan inte släppa in 3 mål på 8 minuter. Det går inte.
Du får inte göra
inte på hemmaplan
det.
Heller.
Nej, du får inte göra det.
Mot din publik och alltihop. Alltså, det är som intervjun i halvtid också. Mm. Han såg ju laget, så att det är division 7-klass på vårt lag. Mm. Och det är inte division 7, men alltså det var extremt låg nivå. Mm. Och man börjar tänka så här, vilka lag har varit sämre som Djurgården har mött senaste 15 år i Allsvenskan. Jag har svårt att komma på något annat lag.
Nej, men jag tycker nästan att det är fascinerande. Vi ska ringa upp Martinsson här alldeles strax så ska han få ge sin take på det hela. Men jag tänker att jag ska försöka jobba in någon från Sundsvall här snart, från liksom, antingen en spelare eller från liksom ledarstaben, och prata om det här, för att ja, men lite hur tankegångarna går. För att jag menar, visst, det är mycket kvar och så allt det, men nu börjar ju ändå poängen, liksom, bortsett från de botten 3, så börjar det ändå 5-6 pinnar, och så som det ser ut för Sundsvall så är det ju, jag tror att man är naiv om man tänker att ja, men det är ändå långt kvar. Plötsligt står det där i omgång 22 och har 7 pinnar upp, och då ska
det
bli desperat.
Det är väl att de lär sig inte, för att den typen av mål som Djurgården gör, Bayern gjorde exakt samma, eller såg precis likadan ut, att man liksom får en pass upp i gapet och så bara vänder.
AIKs var ju också liknande.
Ja, det var också samma sak.
Ingenting händer. Vi pratade om det lite innan här, det var ju roligt så här, ja ni spelar 5-2, vi gick det för PK? Ja, 5-1. Ja, Bayern, ja 5-1. Ja. Mm. Det är ett skämt alltså. Mm. Så att de måste ju naturligtvis eller de borde ju lära sig, tycker man. Mm.
Men, och det, ja, men exakt, att grejen är ju att de blir sönderkontrade. Alltså, jag kan köpa om ett lag som liksom Sundsvall, att de blir nerpressade och slaktade, och det är keyboll utanför straffområdet och man förlorar med 3-0. Då är det så, ja, men andra laget är så pass mycket bättre. Men här är det ändå uppenbarligen att så, de kontrar ju sönder oss. Mm. Okej, vad gör vi? Alltså, det borde man ju känt efter 3 omgångar att vi får nog börja skruva lite på det här. Vi kanske får släppa den tanken som du var inne på, Tapper, att vi är uppe i Allsvenskan nu, men vi ska ändå fortsätta spela våran fotboll. Mm. Uppenbarligen funkar det inte. Det är uppenbarligen för dålig kvalitet i truppen.
Då
måste du vrida om.
Ja, men alltså,
ja, men vad håller de på? Det är ju som att det är någon jävla liksom, experimentell liksom, fotbollsverksamhet de håller på med, att vi ska se hur det här funkar. Och sen, oj, nu trillar vi ur. Oj. Alltså, vad är det som pågår?
Ja, men det är som att de inte hänger med heller. Det är som att de inte vet hur man nästan försvarar. För om man kollar på Djurgårdens alla mål, det är ju ingen som pressar spelaren. Harris får ju liksom stå med 3-4 backar omkring sig, lägga upp bollen, placera in den. Edvardsen kommer fri. Azoro kommer från en ganska snäv vinkel, men alla har ganska liksom mycket ytor omkring sig. Ekdal, fan, det där inlägget som Azoro, det är ju magiskt, jättefint. Men det är ju liksom 5 Sundsvallsspelare och ingen markerar Ekdal, som är våran bästa huvudspelare.
Ja. Borde man gjort om något den dagen Jakob Ortmark gjorde 2 nickmål mot dem? Kanske då borde man.
Där,
men jag tycker så synd om supporterna med. Det är fett tifo, de gör sin grej. Alla.
Cred till patronerna. Ja. Bra korre.
Varenda supporter säger och ser att vad är det som händer? Till och med jag skulle sätta en bättre taktik på det här laget. Men det händer ju ingenting. Nej. Alltså, jag tycker så synd om dem där uppe. För det är ju... Det är fruktansvärt. Mm. Alltså, sparka bort med alla som har med sportsliga att göra där.
Alltså. Ja, alltså jag känner ju att han ryker nu. Är det Onis? Kallar de honom för Onis? Vi ser det så, tränande.
Säkert.
Jag tror det. Vi ska ringa upp Johan Martinsson. Du får svara ja eller nej till att börja med. Kallar ni huvudtränaren för Onis?
On out.
Då börjar vi i den änden, för det har vi givetvis också pratat om, att visst fan ryker han nu, eller?
Det tror jag inte.
Du tror inte det? Det ser bra ut. Nej, så att det är bara gnugga på.
Det verkar inte så. Det verkar vara helt omöjligt.
Nej, men för att vara lite allvarlig då. Jag har suttit och varit frustrerad å era vägnar. För att det man såg av Sundsvall igår. Och då ska man, gudarna veta att ni ändå gjort ett par svaga insatser i år. Men det var väl någon form av nytt liksom, rekord igår i dåliga passningar och dålig kvalitet.
Mm. Nej, jag fattar helt ärligt inte vad som pågår. Det är ju patetiskt och genant för alla. Det är ju genant för allsvenskan. Vi skämmer ut hela jävla serien på något sätt. Och spelarna, har de ingen heder, någon av dem eller?
Nej, men hur mycket av den här skulden känner du ligger på spelartruppen, och hur mycket ligger på den sportsliga ledningen och tränare och sportchef och den delen?
Nej, alltså... Min take är väl alltid någonstans att tränaren bör väl vara den som sätter liksom, alltså som får spelarna att vilja slåss för det någonstans. Sen har ju spelarna ett eget ansvar som jag också tycker är stort såklart. Och sen truppbygget, så att det finns ju många parametrar i det. Men som det är nu, jag menar, tittar man på bänken i hela matchen, så det är inte direkt att man blir full av liv och skulle vilja springa ihjäl sig. Det känns bara uppgivet och håglöst, och det är alltid någon annan som gör fel, och liksom, spelarna lyssnar inte på taktiken. Nej, men vad fan, sätt en annan taktik då. Vi kanske inte ska spela tiki-taka.
Tja, Johan.
Hej.
Jag tänkte, du som följer liksom Sundsvall mycket närmare än vi och sådär. Har tränare eller andra svarat på så här, kan ni sluta försöka spela upp bollen och göra något annat? Liksom? För att det är det vi sitter och pratar om här nu, att varför spelar man inte en annan fotboll än det man gör nu? För det är uppenbart, släpper in 5 mål varannan match. Liksom. Har han svarat på den typen av frågor? Eller hur går snacket där uppe? Liksom?
Ja, men det var det som var det värsta nu, tror jag. Att innan uppehållet så hade vi 2 matcher. Den när vi studsade tillbaka efter matchen mot er, mot Mjällby, och vinner 2-0. Mm. Och sen Göteborg borta, där vi ändå... Det jag tycker att Göteborg skapar exakt ingenting. Där vi faktiskt är ganska bra defensivt, även om vi inte har så mycket boll. Sen skulle vi ägna hela uppehållet åt att träna försvarsspel. Ja, jävlar. Och så är det här liksom det som kommer ut av det. Och då påstår man ju ändå att man säger, nu ska vi vara lite mer konservativa i vårt sätt att spela. Vi ska vara ligga lågt. Men vad fan är det? Vad händer igår? Det går, alltså, så fort vi släpper in ett mål, då rasar ju allt.
Mm.
Varenda gång är det så.
Jag menar, inte det ändå lite konstigt med tanke på att ni ändå har alltså så här, ni har ändå haft eller har redan ändå ganska tydliga liksom Sundsvalls och Norrlands prägel, att ni har ändå mycket folk från bygden och som ändå känner för Sundsvall. Då är ändå min bild av att så här, det kan gå dåligt, men det är sällan man då kan ifrågasätta liksom motivationen och inställningen. Men du, på dig låter det som att även liksom era pojkar så att säga är liksom, att det är så pass uppgivet. Och det är ju för fan det minsta man kan kräva som supporter. Att visst, du behöver inte göra 4 bicicletas på match, men du ska ju åt helvete fan kämpa åtminstone. Det är ju liksom...
Ja, men det är exakt det som är problemet. Att jag skiter ju om vi torskar mot både Bayern, Norrköping, Djurgården. Alltså, i sak så fattar jag att vi kan åka ur. Sen tycker jag att det är ett år där man har ganska mycket fri... alltså, det är så mycket dåliga lag så att man skulle kunna klara sig på att spela primitivt.
Mm.
Men, nej, men som det har varit då mot Bayern hemma, Djurgården nu, Norrköping borta, Elfsborg borta. Att vi klappar ihop så... enormt, och att vi liksom inte tar dueller, vi går inte in, det spelas inte på, utan det måste ju vara något som inte funkar liksom. Även om det är att vi har för dåliga spelare, det kanske vi har då. Jag tycker som sagt inte att vi har mycket, mycket sämre trupp än vissa andra, det har jag sagt 1000 gånger, men då kan man väl åtminstone kräva att man går in och spelar på liksom. Vad är det för jävla mål vi släppte in igår? Visst att det är liksom individuellt skickliga grejer, men det är ju hårresande vilka bjudningar vi står för liksom.
Ja, och jag som AIK-are vet ju hur det är att ha Rasmus Lindqvist i laget när det går emot. Det är ingen vacker syn att se hans gamnacke efter 5 minuter. När
ja, det backar dessutom.
Ja, nej, men jag var inne på det också, Johan, att så här, Djurgården får jäkligt mycket ytor. Alltså. Det är jättefina avslut, men det är någonstans att de tillåts också få de där fina avsluten som man kanske inte får mot andra lag i Allsvenskan. Att man får den här extra meten, och det upplever jag nästan på alla mål. Sen Edvardsen springer från backlinjen, Asoro kommer ju ut jättefint där, men som Hjalmars mål, Bandas, där är jag liksom, vad gör jag, en keeper, och ja, jag ska inte fortsätta, du förstår.
Jag tappade först på Ekdals mål, för det tycker jag är så här, alltså, hur kan han få komma upp så fint? Det är helt overkligt. Men sen tittar man också, nu vet inte jag hur långt in Edvardsen var, jag har inte sett reprisen av förklarliga skäl, men många av målen är från ganska långt avstånd. Och ändå så ser det ganska enkelt ut.
Men,
och det är ju för att det är hotat liksom. Du kan, alltså, om Radetinus kan stå och pricka in och curla in den, kan han ens curla egentligen?
Du är också i båten som jag är.
Du har inte sett Harris tillräckligt mycket.
Man tänker att han är en usel fotbollsspelare, men han är tyvärr ganska bra. Alltså, det är så jävla sjukt.
Men vad behövs i sommar, skulle du säga? För att den enda man känner så här, som liksom kan leda laget mot någon slags vändning är ju liksom Engblom. Men vad behövs komma in, eller vad behöver ändras för att ni ändå ska kunna rädda det som kan räddas, liksom, tror du?
Ja, alltså en giljotin hade varit smakfullt.
11 eller en?
Men är det ny målvakt eller?
Det är allsvenska spelare som har spelat i Allsvenskan och som vet vad det innebär. Sen om det är liksom Magnus Turbo Svensson eller någon låghalt jävla Erik Friberg eller något, vad som helst. Nej, men något, alltså sådana som kan serien. För Joe Corona, att han har spelat 23 landskamper i USA, det vill jag syna alltså.
Du var ju väldigt uppspelt över honom när han kom här.
Ja, jag greppade ju efter de halmstrån som jag gavs.
Ja, det förstår jag. Men för att vara lite...
Det sjuka är ju också så här, måste jag säga. Forrest Lasso, han har ändå varit jävligt bra sista 2 matcherna innan uppehållet. Jag fattar inte hur det kan vara såna extrema swings i deras prestationer. För nu är han så dålig igår att han absolut inte hade tagit plats i ett dåligt superutanlag.
Ja, nej, jag hade en liknande fråga till dig, för vi pratade i fredag, så då frågade jag om Anton Eriksson, eftersom han ska vara på väg till Norrköping, och då sa du att han var bra, men jag såg matchen och det var inte lysande alltså.
Det var det igår. Jag ställde mig på barrikaden, tog tag i ett räcke och bara skrek rakt ut att de skulle sälja karriären.
Det kanske var det var taktigt. Han vill inte bli såld, så att han gjorde en dålig prestation här nu.
Men det där är ju farligt med spelare som har sagt att de inte vill förlänga. Och speciellt om man ska spela i en bottenstrid också. Mm. Det blir så jävla lätt att haka upp sig på att de inte har huvudet där, de tänker på andra grejer, och liksom, ska man vara där precis på gärsken och slåss om att kanske få kvala, då kan vi inte ha sådana små ja, men du vet, en felpass, det kan ju sätta sig i psyket på hela laget, känns det som. Så att det är bara att skeppa karriären, kvista honom eller förläng.
Men för att vara lite allvarlig då kring huvudtränare Ånstrand då, tror du, du raljerar ju kring att nej, han kommer aldrig försvinna, men vad tror du då? För att jag menar, det är en sak om man som bottenlag förlorar för att ja, vi bara är för dåliga, och så är det väl till viss del också. Men nu är det ju för att ni spelar ju ett spelsätt som ni inte behärskar, och det landar ju ändå någonstans på huvudtränaren. Att ni inte anpassar spelet utifrån den trupp ni har, och att ni inte liksom, ni gör inte det ni kan för att ta poäng. Ni ska spela någon form av liksom publikfrieri fotboll som GIF Sundsvall inte klarar av. Vad tror du då? Tror du att han ryker nu under sommaren, eller blir han kvar säsongen ut?
Alltså, ja, alltså han måste ju göra det. Alltså, alla måste ju se, för alla på läktaren ser ju. Alltså, igår var det ju så att folk satte sig ju ner i någon slags protest. Liksom. Det har gått så långt nu. Vi har ett tifo som är ett av våra största någonsin, som folk har lagt ner liksom 40 plus timmar på att göra, när vi ändå haft en piss i vår. Och så bjuds man på första halvlek där vi släpper in 4 mål. Det är, för mig är det helt omöjligt. Att han kan ju liksom inte heller ändra sitt grundsätt i sin fotboll, och det får väl hedra honom. Om han nu inte klarar av det, då kan han ju inte heller vara kvar och rädda oss kvar i Allsvenskan. Då måste han ju bort, och alla måste ju se att det inte funkar liksom. Medan mål kan vi släppa in, det börjar ju bli, och så, som sagt, det är ju på riktigt genant, och det är inte så jävla kul att sitta varenda jävla vecka och försvara att ja, att vi är världens sämsta lag. Nej, men ja, det är ju det. Man kan ju inte säga något.
Nej, men exakt, och problematiken blir väl också, jag kan förstå att man har en spelfilosofi, och att jag kan tycka att tränare ska hålla sig ändå till sina filosofier, och jag liksom tyckte det kändes sådär när Rickard Norling skulle gå ifrån det Rickard Norling står för och så vidare. Men när det för som det är nu, det handlar ju bara om att rädda kontraktet, och då kan det krävas liksom radikala förändringar, för att jag har jättesvårt att se. Sen så, jag ska inte säga att jag har stenkoll på Ånstrand, men så som ni spelar, så gör ni det så kommer ni åka ur. Alltså det är ju självklart. Så att det, någonting måste ju ske.
Ja, men jag var inne på det efter Elfsborgsmatchen, där omgång 5 tror jag det var. Då skrev jag någon krönika där på en kompis blogg om det. Lät det också på en kompis blogg. Men jag tycker inte att det är för stor uppgift för honom. Och just nu så tror jag att vi måste få in en ny tränare. Och jag tror att Urban Hagblom, jag vet hur mycket han är, någon supportar och sådär. Och jag hoppas och tror att han förstår vad det innebär när liksom en ståplats sätter sig ner i någon slags protest över att det känns hånfullt att spelarna bjuder på det där efter att folk har lagt ner så extremt mycket tid på att göra ett tifo som det där liksom.
Får jag fråga, hur är relationen med klubben och Cedergren nu?
Jo, men den är ganska bra. Han har fått förfrågningar om att träna eller vara så här ungdomsledare och sådär, alltså ansvarig för akademin, vet jag, på något sätt. Så att den är inte så dålig. Men jag tror inte att det kanske är läge att ta in honom i ett sånt här läge, när vi skickade honom sist, när vi skulle klara oss kvar.
Ja, vad fan är
jag
det?
Vet inte hur han är heller riktigt efter att han fick sparken från Örebro efter en match. Det känns inte som att psyket kanske är helt återhämtat, om att visa.
Era ungdomslag slaktar ju rent hus i alla fall. Både P19 och P17 leder väl sina serier, va?
Ja, och P16 P17 kanske.
Ja, så kanske det.
Oh, ja.
Ja.
8-0 mot BP är ju hyfsat ändå.
Ja, så att 2035, då jävlar, Giffen topp 5 spelar jag redan nu. Nej, men skämt sida. Men fan, man lider ändå mer faktiskt där uppe, som du säger. Särskilt det tifot har vi suttit och creddat här i programmet och sådär. Så att ni får kämpa vidare. Vilka har ni nästa omgång?
Ja, det är Malmö då.
Är borta eller?
Nej, hemma.
Ja, hemma. Ja, vad fan.
Våran borg.
Ja, exakt. Ointagliga borgen.
Ja, det är bara kämpa på.
1-0 femte minuten. Domus Ronaldo. Och så 1-5 i arslet.
Ja, men ja. Alltså, han måste ju också sluta göra målgesten. Jag kommer ju alltså personligen
att be honom att ge fan i det. Men om vi ska avsluta bara med någonting positivt, så är det väl ändå att Pontus Engblom är tillbaka och gör ju faktiskt ett fint mål direkt ju.
Ett jättebra mål. Det är ett väldigt bra mål.
Det är väl liksom det hamstrått som finns för att ni ska liksom lösa det här ändå, eller?
1-0 är ju också så här. Jag tycker 1-0 är ganska bra upprullning och ett ganska fint inlägg av Sacco som fortsätter göra poäng och alltså det är ju det som stör mig så mycket. Jag hade nästan önskat att det inte fanns ett jävla skit att hoppas på. Så att nu är det så här, frustrationen bygger ju på att man ser ju att det finns saker i spelet och spelare som är positiva. Mm. Alltså Pontus Engblom är ju en ganska bra forward, tycker jag. Jag tycker att han liksom erbjuder många alternativ. Sacco har varit bra. Daniel Stensson är bra. Alltså vi har ju saker som kan vara bra, men det utnyttjas ju på det absolut sämsta sätt som går att göra liksom.
Så är det. Hörru, vi får väl se om vi hörs efter Malmö eller om vi tar en paus från några veckor tills ni tar någon pinne här igen.
Jag letar efter min Bottenviken då.
Ha det bra då, Johan, så hörs vi.
Samma.
Tja.
Tja.
Muntert ju.
Ja, herregud. Alltså Sundsvall, det återkommer att tjata om din Peking-polares eländighetsallsvenskan. Nu måste väl Giffarna vara i topp, eller?
Ja, alltså det är verkligen som du sa förut, att vad sjukt att de inte ligger sist. Alltså. Det är faktiskt otroligt. Då har de minus 18 i målskillnad på 11 omgångar. Ja, bra förstås. Och ligger inte sist.
Man undrar hur det sett ut med Linnér i mål. Mm. Om det hade ordnat upp sig lite mer. För
att, ja, men han hade ändå behövts helt ärligt.
Ja, det tror jag också. Gud, det tror jag också.
Alltså, det har varit en av deras stora problem, deras målvaktsspel.
Ja. Kanske det största. Det vet jag, Alexander Axén tog heder och ära av hela jävla målvaktsgruppen där, tränare och allihopa. Om det var också Toto Balotto, tror jag.
Man förstår ju varför han lackar när han blir bänkad, när man ser vad som står framför honom.
Ja, alltså jag börjar mer och mer byta sida i Linnér-gate. Att jag förstår liksom att han var ute och svingade sådär. Det är botten löst uselt faktiskt. Mm. Det är svårt att se vad som ska vända. Men samtidigt, det som kan rädda dem är ju att det ändå finns, nu gör ju Degerfors en okej prestation igår, men att det finns två andra lag som ungefär är lika dåliga.
Ja, de kanske borde kika på att låna in lite spelare också. Jag tror inte de har gjort det. Vi kör lite Mjällby-grejen där och liksom bygga en trupp och inlånade spelare. Det finns många i topplagen som behöver få speltid i allsvenskan. Kanske komma över så. Liksom istället för att fokusera på nyförvärven.
Ja, alltså ska kolla på lite olika, alltså olika bänkspelare i andra allsvenska lag som känner att fan, jag kan väl ta ett halvår upp i Sundsvall. Alltså för att liksom jag brukar nästan aldrig förespråka lån, men i det här läget när vi snackar kontrakt, då får man ju bara göra vad som krävs.
Kalle Holmberg går upp och
ja, men varför inte?
Det vill bara kolla.
Friberg nämnde ju Martin, som jag tror inte att Friberg är så sugen på att sätta upp i Sundsvall i för sig, men den typen av spelare då som liksom garanterar någon form av lägsta nivå, det är ju det är någonstans det de behöver där uppe.
Jag tror att två av de tre första matcherna efter fönstret öppnat är Helsingborg och Varberg för dem också. Alltså det är ju de matcherna de måste, alltså det är där det avgör, känns det som, för de kommer inte ta poäng mot Malmö och dock de kommer fortsätta.
Är det hemmamatcher då också för dem?
Jag tror Varberg hemma, Helsingborg borta. Sen har de också Värnamo.
Malmö hemma, och sen är det Värnamo borta, Häcken hemma, Helsingborg borta, Varberg hemma. Så att det är ju ändå ett okej, bortsett från Malmö. Det är klart, Häcken hemma är också
Häcken tufft, hemma, men blir väl också 1-5.
Ja, det är väl, ja. Men det är ändå ett okej liksom, schema här under sommaren. Så att känslan är att säsongsdefinierande perioder som Jim Rona skulle sagt.
Sexpoängsmatcher på fredag, söndag där också mot Bayern.
På tal om andra som brukar vara med här, skrev Josip precis till mig att jag skulle hälsa att Agge luktar svett genom rutan.
Ja, det
här.
Det
och det ska jag säga till Josip, att det gäller inte bara Agge utan det gäller hela det här rummet.
Ja, det är rekordvarmt. Ja. Rekordvarmt är det. Ska vi säga något kort inför kvällens match? Eller? Vi var inne lite på Skånederbyt. Det känns ju lite osexigt för att det är så stor skillnad, men finns det någonting?
Helsingborg har ju tagit sina poäng mot storlagen. Så att,
finns det någonting som talar för att de tar en pinne?
Nej, men Malmö växlar väl upp nu. Folk tillbaka från skada. Helsingborg hemma, det här känns som en 4-0-match, alltså, tycker jag.
Det var då lite det jag kände igår med Hammarbys kryss, när jag kände att så här, nu tror jag inte Bayern vinner, nu tror jag Malmö kommer göra det, för att nu är det så pass tajt att de går upp på 21 poäng om de vinner, vilket jag förutsätter att de kommer göra. Och det har varit lite liksom sminkade resultat. Djurgårdens 4-0 mot Malmö, det lag Malmö Malmö ställer på banan där. Det är ett skämt ju.
Fan Walter, ta inte ner den där vinsten. Det var Djurgården som gjorde de dåliga.
Nej, men Malmö har haft, det får man säga, de har haft otur på sin Stockholmsturné här. När de möter Hammarby och framförallt AIK och Djurgården. Men nej, det finns väl ingenting som talar för att Malmö nu inte trampar igång, tror jag.
Nej, det känns väl som den givna matchen. Men jag kör nog dubbelskärm. Jag vet inte vad de andra matcherna blir. Kalmar-Värnamo kanske.
Smålandsderbyt. Pratas det för lite om. Pratar vi bara Skåne derby här?
Ja, absolut. Vi ska nog prata dem på onsdag också. Det är som sagt, onsdag blir det Skåne derby, lite Smålandsderby och så även Sirius Göteborg. Kalle, vill du? Visst är vi 1.30 ungefär, va? Ja, börjar bli lite långa. Så att, har du något sista du vill säga?
Inte så mycket faktiskt.
Nej.
Idag.
Vad ska du göra nu då?
Vecka. Ja, nu ska vi klippa ihop det här till en podd.
Du, du ska jobba lite mer. Ja.
Jag ska i alla fall inte sitta här inne och göra det idag.
Nej, det förstår jag. Det förstår jag. Nej, men vi ger oss ut i den någorlunda friska luften. Tack för idag.
En grej till bara. För protokollets skull så är det Anton Erikssons ålder. Jag sa 18. Marcus Tapper rättade mig med 20. Han är faktiskt 22.
Oj, ja. Båda var ute och cykla.
Så då har vi med oss det också.
Ja, ingen av er hade rätt. Hörrni, tack för att ni har kollat. Fortsätt följa oss och dela det vi gör. Och följ oss på Instagram tycker jag. Twitter har vi helt okej följarantal. Men Instagram borde vi vara lite fler. Där har vi faktiskt mycket bra innehåll.
Ja, varje dag.
Där får man lite teasers och lite liksom nuggets från avsnittet som har varit och hela köret. Så det är ett litet tips som ni kan ta med. Och så gilla, tumma upp på avsnittet här på YouTube och sådär. Så onsdag tror jag att Kristoffer Svanemar är tillbaka i stolen från sin Lollo Bernie-semester.
Ja, exakt.
Han ska flyger ett i natt med två småbarn. Landar fyra på Arlanda och sådär. Så det, vi håller väl en tumme för att det går okej för honom. Vi är tillbaka på onsdag. Vi hörs då. Hej.
Hata Kalmar.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.